Välkommen tillbaka.
Sådär ja, som jag brukar säga. Kul att vara här igen. Inte så länge sedan senast som vanligt.
Nej.
Eller lika länge som senast.
Ja.
Det har ändå hunnit hända en hel del, känner jag.
Världen snurrar på.
Ja, det känns lite så va?
Ja.
Ja, senast vi satt här var väl en vecka sedan ganska exakt.
Ja.
Och då höll på att bli krig i Iran.
Det höll på att bli krig i Iran, ja.
Och strömmingrörelsen hade kommit igång. Nu har jag inte hört någonting av dem på länge. Så vi får se hur det går.
En vecka är ju en evighet, inte ens en vecka har gått, men en halv vecka är ju en evighet.
Lite så, va? Ja.
Har man inte hört något på en halv vecka, då kan man lika gärna säga till slut.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.
Nyhetskörden ändå känns ganska fet också under den här veckan. För att vi behöver gå igenom allt vi ska komma att prata om här, så vi ser vart vi hamnar. Men något som skedde i Sverige, nu är det inte ovanligt att det smäller där väldigt mycket.
Nej.
Nu var det två explosioner under samma natt, en i Uppsala och en i Stockholm.
Östermalm några ställen.
Ja, på Östermalm.
Ja.
Har det kommit fram något om det här?
Nej, det sista jag läste, och nu ska vi ju säga att det här är då måndag kväll, vi sitter här. Och det kan ju väl vara så att när folk lyssnar på det här så har det kommit fram mer. Men det sista jag läste var att polisen var väldigt sådär, vi vet vad smält och det är allt vi vet.
Mm.
Och det hade smält rejält.
Och det gällde bägge eftersom?
Nej, det Stockholm jag läste om. Och det har ju att göra med att jag har ju då släkt som bor på Östermalm, så jag ville veta vart någonstans det var. Du var inte i närheten där de bodde i alla fall. Så stort är det inte, men det var inte så när. Så vi kan väl konstatera att polisen bara, det var liksom den här nivån att de pratade med polisen, då journalisterna, och eftersom de inte fick någon information alls, polisen bara säger, ja, vi återkommer typ när vi vet någonting.
Exakt.
Och då går de ju liksom till den andra vinkeln som är vanlig, typ Aftonbladets vinkel, att de hittar någon som bor i området.
Mm-hmm. Som får spekulera.
Exakt.
Yeah.
Ja. Så typ jag såg en balkong som låg halvt på gatan. Liksom.
Jag såg en svartmuskig man igår kväll här omkring.
Alltså det var inte så länge sedan det smällde. Nu som du säger, det smäller ju rätt mycket i Sverige. Och det har ju liksom blivit en grej att det gör det. Men det var inte så länge sedan det smällde i Sverige för att någon hade stoppat gastuber i en ugn.
Ja, precis. Ja. Ja.
Och det
osmart.
Det är ju kriminellt korkat möjligtvis. Men inte mycket mer än så.
Ja. Min första gissning, jag vet hur är det på Östermalm nu, men har man fortfarande gasspisar där?
Det har man säkert.
Mm.
Det finns säkert ett gäng.
Jag bodde på 90-talet på Istegare i Västerbro i Köpenhamn och då smällde det.
Ja.
Ibland sköts det lite på gatan med pistoler. Och men oftast när det smällde så var det någon som bara liksom smält upp sitt kök. Liksom.
Alla, det här är ju sån typisk, vissa har sitt narrativ färdigt. Det, liksom, det smällde ju för att nu smällde det även på Östermalm. Liksom. Nu har de kriminella tagit till Östermalm.
Ja, precis, lite i anslutning till det. Jag tänkte att jag skulle gå och läsa vad det finns att läsa. Sen insåg jag snabbt på ingressen att det finns ingen information i den här artikeln.
Nej.
Så det fanns en kommentar. Den här var från HBL. Den var rubricerad så här. Vi innerstadsbor fick en kuslig påminnelse om hur det kan kännas att bo i en utsatt förort. Och då fick jag säga, fuck this.
Ja.
Det här går jag inte med på att läsa. Liksom.
Nej.
Det kändes på något sätt lite, vad ska jag säga? Fördomsfullt kanske.
Lite grann.
Ja. Så, men okej, vi ser vad som hände där. Vi antar att det inte var någonting att fästa uppmärksamhet vid. Däremot på Filippinerna väntar man på en riktig explosion. Vulkanutbrott.
Ja.
Som man tror att kommer att ske, men man vet inte när.
Nej, det är bara, det är liksom bara bolmar än så länge.
Mm.
Men det är rejält.
Ja, dramatiska bilder därifrån också.
Ja.
20 000 människor evakuerat ur byn.
Ja.
Byarna omkring. Så det är också någonting att, vad ska jag säga, se fram emot, åtminstone när det gäller snygga bilder. Ja.
Det här är en sån grej som man kan göra för att roa sig själv om man känner för sånt. Det är ju att gå in och titta på så här, läsa om supervulkaner.
Mm-hmm.
För det här är en liten vulkan då.
Mm-hmm.
Och då sitter man på bilden och tänker så här, om det här är en liten vulkan som inte ens har ett utbrott.
Den bara ryker.
Det bara ryker lite. Så och blixtrar har sig. Så vad är då liksom vad är ett riktigt vulkanutbrott för någonting?
Hur många supervulkaner finns det?
Jag vet inte.
Är det en handfull drygt?
Den mest kända är ju den i USA då, här i, vad heter det området nu igen, här nationalparken.
Yellowstone?
Nej. Jo, men det kanske det är då. Jo, men det är nu Yellowstone, det är det ju förstås. Just det. Den som ju är den som smäller i den här katastroffilmen som Woody Harrelson är med i.
Mm-hmm.
Vad den heter. Det, en av de sämre katastroffilmerna.
Det var inte den här 2012 eller?
Det kan det varit. Jag minns faktiskt inte vilken det var. Jag minns bara att jag sett klipp på det här när den smäller. Det är ju sån här gammal CGI. Det ser alltid lika klumpigt ut. Men i alla fall, den är ju en sån här grej som blir bara, den har inte haft ett utbrott på väldigt länge.
Mm-hmm.
Och way overdue. Jag tror att det är så här, den ska smälla typ vart 60 000 år eller någonting, mm-hmm, och bli långt över det.
Just det.
Och det är en sån här grej som man kan gå kring om man vill ha lite existentiell ångest. Så kan man läsa om sådana supervulkaner. För de, när de smäller, då är det liksom, då blir det vinter ett tag.
Just det,
ja.
400 år eller sådär.
Precis, liksom. Ja. Då kan vi som i Iceland Air, glöm dem liksom. Glöm så här, liksom, vi kan inte flyga på ett år. Eller vad var det, 2 månader?
Det var ett par veckor
bara. Ja, det var typ ingenting, det var kaos.
Uh-huh.
Det här är liksom, vi kan inte flyga mer.
Spännande.
Ja.
Kanske klimatförändring av standard av det.
Ja, det är faktiskt en intressant tanke.
Jag såg en dokumentär om den här Yellowstone supervulkan där de hade räknat ut att mynningen borde ligga här någonstans.
Ja.
Och de bara gick och sökte och hittade ingenting tills de insåg att de har bara trampat omkring i den här öppningen, för den är så jävla stor.
Ja.
Så de kunde inte se den. De kunde se den bara från luften.
Ja. Det finns väl ett gäng sådana på havets botten också, om jag förstår rätt.
Mm.
Som om de smäller så blir det tsunamis och sånt skoj.
Okej, så det... Bra, vi går vidare.
Vi gör det. Det är lite mindre existentiella frågor.
Lite mindre existentiella frågor. Kungahuset i Sverige och Storbritannien har varit lite lidiga av bortfall av kungligheten nu. Vad var det som hände i Sverige?
I Sverige var det så att de bestämde sig för... Precis, alltså att de här liksom ytterkanterna i familjen, de växer ju ganska exponentiellt kan man säga. Och de bestämde sig för att vi låter dem, vi skär av helt enkelt själva liksom kungligheten från de som sitter på, de är fortfarande medlemmar i familjen naturligtvis, men de har inte den här monarkens stämpel på sig längre.
Mm.
Och
inga plikter eller apanage?
Nej, men precis. Apanage vet jag faktiskt inte hur det funkar, om de får någonting ändå. Oavsett, de har inga, nej, precis, plikter längre.
Du tror de klarar sig?
Jag hoppas det. De är inte panta burkar. Men de och det som är intressant tycker jag, och det som är kopplingen till England nu ju, med Harry och Meghans då, om man får använda förnamnen.
Deras, det liksom, jag. Vi känner så.
Ja. Deras bortfall nu då, som kom i veckan, via Instagram och alla jävla sätt att informera.
Coolt va?
Ja, det måste man säga.
Utan att berätta för någon liksom.
Det är ju att Madeleine då, som ju är gift med den här Chris då.
Mm-hmm.
Redan det, när de liksom blev ett par och när de gifte sig och så vidare, så framstod det väldigt klart att Chris ser Sverige som någon slags liksom lilliput. Som han inte orkar egentligen befatta sig med.
Ja.
Som en jävla bananrepublik någonstans. Där hans fru råkar vara prinsessa.
Just det.
Liksom. Så,
andra prinsessor dessutom.
Ja, precis. Ja. Liksom den riktiga prinsessan. Verkligen, ja. Helt töntigt som fan. Och de har pengar som klarar sig naturligtvis. Och så vidare. Så var det väldigt tydligt att det här, alltså, i hennes livsstil och hans livsstil, så fanns det inte utrymme riktigt för det här på något sätt. Och hon är väl kanske den som också har varit minst intresserad av allt det här. Upplever jag det som i alla fall. Från mitt kvällstidningsperspektiv.
Mm-hmm.
Hela liksom den här plikten.
Ja, hon har ju ingenting att se fram emot heller.
Nej, bara en sån sak. Något hertiginna döme liksom.
Mm.
Men, och det är lite samma sak här, alltså att man, jag kan tycka att det är lite skönt nästan, att det känns som en fair deal, att om de är helt ointresserade så kan väl du också få vara det av dem. Och då är det här egentligen den bästa lösningen, att de bara säger, vi deltar inte i det här.
Och parallellen är ju solklara här, vi har amerikaner å ena sidan,
ja,
som inte har någon koppling till det här, vad monarki innebär.
Mm.
Egentligen, och som sen tar med sig sina äkta mål tillbaka, ja, till det förlovade landet.
Ja.
Och bara liksom fullständigt struntar i de här gamla principerna.
Nu kan man ju för sig fråga sig vem som är agent här på något sätt. Alltså det är ju i Harrys fall kan man ju gå tillbaka till och se på hur hans arma mamma dog.
Mm.
Jagad av paparazzi ner i en tunnel i Paris. Och det är väl inte jätte liksom kvasi psykologi och då kunna tänka sig att han kanske tycker att det är skönt att slippa om man kan. Alla de här.
Alldeles liksom. Säkert.
Ja.
Mm.
Så det kanske inte bara är hon som tycker att det här är en bra idé.
Mm. Henne hade han knappast gjort det ändå, tänker jag.
Men det blir lite Jocko Ono över hela.
Det är just det jag menar. Ja. Plus att hon är amerikan också.
Ja.
Vilket ju Jocko också var.
Jo.
Så det här. Vi ser hur de, hur de kommer in och bryter upp kungliga sammanhållningar.
Ja. Och personligen tycker jag att alla sätt som bryter upp monarkin är bra sätt. Speciellt sådana här evolutionära sätt där de bara liksom säger nej tack. Gud vad bra. Det är liksom det bästa sättet. Bättre idé än att hugga halsen av dem. Liksom, tänker jag. Ändå.
Ja, visst. Vi har väl diskuterat din republikanism här i något sammanhang.
Den är ju liksom passiv. Mm. Jag vill säga, jag försöker inte tänka för mycket på dem. Och så tänker jag att om de också kan då inte tänka mycket på sig själva, så är vi ganska nöjda allihopa.
Sen var det ju den här tredje incidenten med prins Andrew från Storbritannien också. Av det vad ska jag kalla det? Ansedda House of Windsor. Mm. Så, som det här som också blev duperad av en amerikan, det vill säga Jeffrey Epstein. Mm. Så vi ser här hur den amerikanska republikanismen är en cancer.
Historiens bumerang kommer tillbaka stenhårt.
I den europeiska monarkin. Faktiskt, ja. Så det var lite roligt. Många har ju frågat vad Meghan och Harry har tänkt göra nu då. De ska bo i USA och liksom leva någon slags trailerparkliv, eller ska de köpa sig en lägenhet på Manhattan? Vad ska de göra? Aha. Det som vi åtminstone vet är någon som hade nosat fram att de nu i veckan hade, eller redan tidigare, registrerat varumärke Sussex Royals.
För där, alltså, okej. Okay. För där någonstans kan man ju börja då tycka att det är lite osmakligt.
Ja, men vad fan? Ja. Det är Americans, vet du.
Ja.
Nu är det vägen liksom. Så hur många år ger du den svenska och brittiska monarkin nu då?
Ja, alltså, den svenska tror jag ändå är ganska trygg så länge Victoria inte gör någonting frastat. Jag tror att med henne, nu kan ju kungen leva länge till, men vet. Men min upplevelse är att hon är väldigt populär. Gör sig inte ovän med någon egentligen, personligen liksom. Sen finns det fortfarande många som tycker monarkin är kass. Men vad jag förstår så är den väldigt populär fortfarande i Sverige, mycket tack vare henne.
Mm.
Och att någon prins eller prinsessa avviker spelar egentligen ingen roll. För de är ganska många ändå.
Sant.
Däremot så, alltså, någonstans så har ju liksom, de håller ju på att avskaffa sig själva genom att inte vara habsburgare liksom. Just det här.
Genom att inte ingifta med
det. Nej, men precis. Alltså det finns ju en väldigt stor dokusåpa-faktor i monarkin idag. Inte bara liksom symboliskt, utan faktiskt också faktiskt. Mm. Jag menar, Carl Philip är gift med en kvinna från dokusåpa-världen. och min poäng är bara att någonstans tror jag att ju mer man vattnar ur det, och man kan liksom hävda att de har lika stor rätt som alla andra att leva sina liv. Och med all rätt hävdar det. Men i något läge så måste man då bara undra, ja, men vad gör då de speciella?
Ja.
Vad är liksom the USP här? Jag ser inte mycket kvar. Om man liksom hela tiden bara, vad är poängen? Vad ska de symbolisera? Sverige?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Det är en alldeles bra fråga.
Så jag ser inte på sikt hur de ska kunna liksom hålla det uppe på ett vettigt sätt. Hur ska man hålla intresset till liv helt enkelt?
Mm. Det måste väl ske lite skandaler då och då.
Ja, det kanske är så enkelt.
Eller sen börja med ingifte och utveckla en habsburgsk haka.
Ja, just det.
Eller när det är likt.
Man kan ju för sig.
Det blir en freakshow liksom.
Om man tittar på The Crown till exempel då, som jag inte har sett men som jag ändå förstår är en väldigt populär serie. Är det liksom ett smart sätt att marknadsföra monarkin på? Eller är det bara en, liksom en något förtida dödsruna?
Ja, jag vet inte. Min egen inställning till åtminstone det svenska kungahuset är ju lite Mark Levengoodsk.
Ja.
Vi är liksom väldigt, väldigt positivt inställda till det här. Ja. Liksom lite flärd, lite,
ja.
Lite så här översinnlighet i det här.
Just det. Liksom någonting. Men som finländare behöver man inte betala för Klaus heller.
Nej, men det har ni nog råd med. Min gissning har ju alltid varit att Victoria kommer att abdikera.
Mm.
Och hennes barn kommer ju sen inte att längre vara kungligheter. Sverige övergår i någon slags ordnad form till en modern republik.
Ja.
Danskarna däremot tror jag kommer att hålla fast 800 år till.
Aha. Ja.
Det är ju ett av de äldsta i världen.
Är det så?
Mm. Se vilken avundsjuka genast.
Ja, lite grann. Alltså,
fast du inte bryr dig om dem.
Har du jävlat med oss i Sverige också? Kriat av sig.
Nu blir du monarkist.
Inte okej. Okay. Det är okej, okay, Danmark.
Inte okej.
Okay. Stay where you are, liksom.
Så, detta om kungligheten, va?
Mm-hmm.
Någonting mer mondänt på skivtallriken?
Ja, alltså. Tänkte faktiskt på en grej som jag upptäckte idag som jag tyckte var lite rolig. Vi hade ju, som du kanske känner till, ett 100-årsjubileum här om året i Finland.
Ja, just det.
Och
nationen fyllde år.
Ja, och det finns en annan gammal i gamet som är ännu äldre som ska firas. Göteborg.
Va?
Ja, de blir 400 år här 2021.
Jeez.
Ja, det var ju 1621 då som om jag inte nu räknar fel. Ja, det var det nog. Mm. Som Gustav II Adolf då ställde sig och pekade. Här ska stan ligga.
Här ska den ligga.
Och vad heter det? För att fira detta då så har Göteborg bland annat säkert planerat väldigt mycket olika saker. Men en sak de har planerat och som jag inte riktigt hade koll på, det är att de ska ha en officiell låt.
Mm.
För 400-årsjubileet. Och då har man kunnat liksom skicka in bidrag. Och sen har de tagit fram 7 stycken bidrag som man sen då i mitten av december, till och med igår, kunde rösta på.
Okej.
Mm. Och sen då ska de ha i, om det är ikväll, kanske till och med i Göteborg då en måndag, en gala där de ska, en jury ska bedöma låtarna också. Och sen så ska man ta folkets röster och juryns röster, alla Melodifestivalen, mm. Mm. och då bestämma vem.
Vet man vilka som har bidragit med?
Ja. Det får man
veta. Håkan Hellström, At the Gates.
Nej, och det som är roligt.
Broder
Daniel.
Enda,
och nu kan mycket vara att jag är väldigt dålig på Göteborgs musikliv. Men de enda två jag känner igen namnet på, det är Mejram, som jag är vakt bekant med, och Arvingarna, som jag är väldigt bekant med.
Arvingarna,
ja.
Det är dansbandet.
Ja. Och det roliga tycker jag med den här tävlingen är att namnen på låtarna är fantastiska. Vi har alltså de här namnen. Tiger och träden med låten Min vän Göteborg.
Min vän?
Ja. Vanessa Liftig med låten Mitt älskade Göteborg. Aha, hej, men nivån
är ja. Visst.
Arvingarna med låten
Min KK Göteborg.
Det hade fan varit helt coolt att skicka in
det. Det passar ju bra för ett dansband också.
Du sa, nej, Vårt kära Göteborg.
Ja.
Take it down a notch.
Ja, liksom. Visst, ja. Visst. Smakfullt.
M-Rock och We Funky Band med Staden vi älskar. Katarina Hemlin med Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg. Och Mejram, Vilar i din farm, parentes, Göteborg. Och då även Axel Sondén som har det originalnamnet med Allt du innebär. Han tänkte att det kanske framgår vilken stad vi pratar om här.
Just det.
Så att okay. Vi får se vem som vinner. Och det ska bli spännande, för om jag förstod det hela rätt så är det den 31 januari som det här ska avslöjas då. Vem som faktiskt vinner prispengarna på 20 000 kronor.
Oj, det var inte mycket. Fattig stöd det där.
Och delta. Man får representera Sverige i världens mest extrema pitchtävling, Polar Bear Pitching i Oulu, Finland.
Oj då.
Det vill säga Uleåborg. 12 mars.
Så roligt då.
Mm, eller hur?
Okej, så kriterierna var att det skulle vara nyskrivet antar jag.
Ja. Ja.
Så Hellströms anthem fick inte vara med.
Nej.
Jag tänker väl, det är väl Göteborgs officiella sång ändå. Känner ingen sorg för mig.
Ja, och den blev ju även framröstad. Nu är vi ju ett nytt decennium, men för 10 år sedan blev den framröstad till 00-talets bästa svenska låt.
Mm.
Av en ganska celeber samling musikorienterat folk.
Det har jag ingenting emot att den blev.
Mm. Mm.
Okej, okay, cool. Det blir kul, men grattis Göteborg då.
Mm-hmm.
Grattis. Jag hoppar tillbaks till Helsingfors och Sörnäs. Där jag har för mig att Suomen itsenä i syden juhlarahasto Sitra.
Mm.
Think tanken alltså. Sitra har sitt kontor, så vidare, om jag minns rätt. Så sitter de där. Vi talar om Sitra alltså när var det i höst och somras någon gång? När de fick en ny överombudsman, det vill säga verksamhetsledare för den här välfinansierade statsägda tänktanken. Det blev ju då Jyrki Katainen, tidigare moderatledare, alltså samlingspartiets chef, som blev inröstad istället för, minst du kontroversen, istället för en framtidsforskningsprofessor vars namn ingen nu längre minns.
Mm.
Anyway, jag hörde en intervju med Jyrki Katainen idag och han berättade om lite om de här 5 megatrenderna som de har tagit fram nu. Och det har varit på tapeten i Finland Och borde kanske vara det överallt annanstans i världen också. För jag tyckte de var så jäkla bra. Så nu ska jag räkna upp dem, och jag lovade den förra veckan.
Okej. Okay.
Fem megatrender för 2020-talet.
Ja.
I centrum av allt sitter, de ritar som en fyrklöver med en boll i mitten. Och i bollen i mitten finns den ekologiska rekonstruktionen av planeten.
Tjena, okej.
Okay. Wow.
Det börjar bra.
Ja, eller hur? No nonsense direkt liksom. Hur vi möter klimatförändring och minskning av naturens mångfald, resurserna, resursbrist och varierande tillgång. Till dem samt avfallsproblemet, till exempel plast och allt sånt här, är liksom alldeles i centrum av allt. Allt annat, skriver Sitra, ska beaktas i förhållande till miljön.
Okej, okay, de börjar i den ändan alltså.
Ja, jag tycker det känns fräscht. Det är också något som vi alla liksom behöver.
Oh,
en miljö eller så.
Ja,
kring den här finns de här fyra utvecklingarna då. Och här, de kunde säkert ha varit många, men de här fyra plockades ut då. Utmaning 1, befolkningen åldras och diversifieras.
Okej.
Okay. Det kan man väl hålla med. Ja. Det är ju åldras europeisk nivå.
Åldras och diversifieras, okej. Okay.
Vad gäller då härkomst då? Och sådana. Nätverksmakten förstärks. Det här är lite som konsultjargång.
Ja. Vad betyder det?
Ja, det är exakt det som jag blev lite att söka efter också. Men jag tror att det kändes lite självklart för dem. Jag tror att det handlar alltså om deras liksom internet.
Mm.
Men också hur, ska vi säga, påverkningsmöjligheterna sker via liksom nätverk.
Ja.
Istället för om man talar med... Alltså, i motsatsen till nätverk. Makt, liksom. Ja, snarare en liksom hierarkisk makt.
Just det. Mm.
Vilket man brukar...
Det var, om jag får liksom bara ett inkast. Absolut, där, ja. Så var det faktiskt en text jag läste för lite så länge sedan, kan vara en vecka eller två sedan kanske, som handlade just om... jag tror ingången var, hur intresserade är Sverigedemokraterna egentligen av att hamna i regering?
Mm.
Och teorin då, eller tesen som lades fram var att liksom, den moderna makthavare eller moderna politiker är inte nödvändigtvis intresserade av att hamna i regering. Utan de är intresserade av just påverka, och det kan man göra på olika sätt.
Inflytande.
Men det finns ingenting som tyder på att regeringsmakt är mer makt än opposition idag.
Sant.
Kanske till och med att det är ett mer meningsfullt och vad ska man säga, fördelaktigt sätt att sitta i opposition, för att du har inte det här formella ansvaret. Du kan påverka på ett helt annat sätt.
Mm.
Man kan säkert skjuta hål på den teorin på massa olika sätt.
Det kan man ju, att lagstiftningen är ju ändå i handen på regeringen.
Ja, men samtidigt tycker jag att det finns något där. Och det kanske är lite åt det här hållet.
Mm.
Att, alltså, makt är inte riktigt vad vi kanske just har traditionellt att vana vid.
Precis.
Att den som känner flest kanske vinner.
Jag kan tipsa i det här sammanhanget om en jättebra bok som heter The Square and the Tower.
Mm.
Av en brittisk och skottisk filosof och historiker som heter Neil Ferguson. Han stavar sitt namn N-I-A-L-L.
Okej, okay. Det är väl en irländsk stavning då?
Ja, det kan hända. Någon slags keltisk grej. Han är skotsk på bra. Lite så här provokativ kille, men det handlar alltså om... han har gjort en ska säga, kulturhistorisk genomgång av Europa med tanke på hur nätverk har påverkat utvekslingen. Mera än liksom en makt, hierarkisk makt. Och menar att nätverken, det är också tanken att den här nätverksmakten är på något mer inflytelserik. Och att om du är connected så är du mycket mer mäktig än vad någon som har en formell position för 4 år.
Just det.
Så att, antagligen något sånt som Sitra också alluderar till här.
Mm. Mm,
en annan väldigt intressant blad på den fyrklövern.
Kaiser Söze tänker jag på.
Jaha, okej.
Okay. Du vet.
The usual suspects.
Ja, men makten som bara finns där. Makten som, han vet allt och kan allt.
Eminensen.
Ja, eminensen.
Ja, den grå.
Styr med sin hand och sitt nätverk.
Just det. Precis.
Mm.
Så allting går lite mer i maffiariktning.
Mm. Perfekt.
Ja, punkt 3 alltså då. Efter befolkningen och nätverksmakten är ekonomin som söker en ny riktning.
Okay.
Tydligen är man nu också på den här nivån. Alltså, vi talar om en think tank som är finansierad av riksdagen och liksom och besitter några av landets skarpaste hjärnor av den åsikt att den här slags, ska säga, liberala kapitalism som vi har haft som ideal under efterkrigstiden, får man väl säga. Eller åtminstone efter att kalla kriget tog slut. Har lite bevisat att den inte kanske kan handskas med alla, att lösa alla problem.
Mm.
Och kanske skapa några också där till. Och vilken riktning den kommer att ta kommer säkert att bero på vilka människor som röstas in, vilka som är de här nätverksmaktutövarna i framtiden. Jag tänker mig att det kommer att bli en stor skillnad huruvida Bernie Sanders blir president i USA eller om Donald Trump fortsätter eller om någon Mike Bloomberg blir det. Jag tänker, och vem kan inspirera liksom, till en ny riktning av ekonomiskt tänkande? Så här. Mm. Alltid med tanke på att ekologin ska gå först, alltså. Miljö. Ja.
Var det inte Nya Zeeland som la in folkhälsa eller lycka till och med som ett begrepp typ som var...
Välbefinnande.
Ja, välbefinnande va? Som liksom låg parallellt med BNP om inte till och med hade övergripande liksom...
Lite i samma anda. Ja. Ja.
Att det liksom är en lite i samma riktning som att Sveriges regering har när vi har feministisk utrikespolitik som övergripande liksom mål.
Mm.
Vilket, jag lyssnade faktiskt på Ann Linde, en intervju med henne i morse. Alltså Sveriges utrikesminister. Hon är uppe på det här Folk och Försvar i Sälen. Här är. Och hon fick just frågan om vad feministisk prioritering betyder. Och hon menade att det är ingen prioritering. Det är ett övergripande mål.
Ah.
Vilket man säkert
kan... En matris,
ja, alltså, att det, alltså det är typ som en... Exakt, det är liksom som någonting man lägger på det på allting man gör. Ett synsätt, jag tänker.
Mm, mm.
Och
ideologi kallar man det för.
Ja, det kanske är, det kanske är exakt vad det är.
Mm.
Och, men i alla fall så just att...
Sverige kör med feminism och Finland med miljö.
Ja, men precis. Alltså att man sätter någon slags liksom, annat mål än just det ekonomiska målet. Jag tycker det är intressant. Det var ju en folkomröstning i Helsingborg igår. Jag läste om det i Sverige.
Mm-hmm.
Det handlade om... den borgerliga delen av styret i Helsingborg vill sälja ut Öresundskraft, alltså allmännytta, till privat ägo. Den vänstra sidan då med Miljöparti, Vänster och Sossar och kanske något av de liberala partierna också. Jag minns inte riktigt säkert begreppet nu. I alla fall, de var emot det här och sagt att de ska rösta emot det och alldeles vad som händer. Och så gjorde man upp det som en folkomröstning igår. Vad vill helsingborgarna? 50,6% orkade till röstlokalen.
Okej, okay, så det är legit.
Well, så här var det. SD har varit vågmästare då i det här lilla styret. Och de sa att om det är 51% som röstar, då kommer vi att följa
folkviljan.
Nu var 50,6%.
Så nu slapp de nu.
Jag vet inte vad 51% betyder ens. Vad är liksom, det känns väldigt så liksom, vad händer vid 51%?
Jag tänker att det låter mer symboliskt som att mer än 50, va?
Ja, men precis.
Ja. Ska vi tolka det så?
Nu då blev det 90,6% nej.
Av de här 50,6?
Ja, vilket är ganska starkt. Liksom. Så även om man kan väl nästan säga att när 90,6% är nej, då är man nära att vid 51% cirka så är man fortfarande majoritet. Vilket då fick de här borgerliga att helt enkelt säga okej, då skiter vi i det.
Mm-hmm.
Väldigt svårt att ställa sig sedan och argumentera.
Folk var verkligen emot det.
Ja, men och jag läste var några kommentatorer som skrev att okej, det här är liksom ett bevis på att folket vill ha mer vänsterinriktad. De vill ha mer gemensamt ägande.
Uh-huh.
Och jag är så här,
ja.
Yeah. Det måste finnas någon medelväg här. Och det kanske är det jag menar i det här, därför jag tar upp det här exemplet.
Uh-huh.
Att man säger nej till någonting betyder inte att man säger ja till något annat. Det kanske bara vill säga att nej, det här vill vi inte ha. Ni får fixa ett bättre alternativ.
Så vi behöver inte läsa in värderingar i allting?
Men... Nej. Men inte heller liksom läsa in den här gamla skolans liksom, staten ska äga allt eller kommunen ska äga allt mot det privata ska äga allt. Utan jag vet inte vad det tredje alternativet är. Men du vet, 50-50. Det kanske finns en längtan efter liksom någon annan tanke. Någonting annat. Vad kan någon politiker komma och säga, jag har en idé. Istället för bara säga, det funkar så mycket bättre i privat ägo. Eller allt funkar bättre i offentlig ägo. Bara,
Vi kan ju hoppas att det finns något annat, för att om du, det är så att det är kapitalismen i den form vi har lärt oss leva med den under de senaste decennier som ska kritiseras, så kan man ju hoppas att det inte är kommunismens form som vi ska hamna. Det är liksom, bara för att vi söker något annat.
Jag Nej.
Jag tänker med att det också
det är lite kan färdigtuggat finnas. På något sätt, inte?
Det känns ju lite som att det prövades ett par gånger någonstans. Ja. Och det gick inte så det är jättebra sen till slut i alla fall.
Kuba känns ändå.
Känns livskraftigt och sådär.
Livskraftigt.
Ja, okej. Befolkning, nätverksmakt, ekonomi, det var de tre på fyrklöven. Den sista är teknologin som kopplas till allt.
Oh, okej.
Okay. IoT och allt det här liksom. tänker jag mig att det handlar om, men också vårt beroende alltså av teknologi och liksom hur och det här är en sak som har besvärat mig eller bekymrat mig ganska länge, är den här, har vi någon analog backup till någonting i det här landet överhuvudtaget? Har vi det? Eller i något land överhuvudtaget? Asså. Eller är det bara att gå in liksom, skära av huvudkabeln och sen liksom, så, ja, det var det då.
Det liksom... Men inte annat, så, alltså, för att saker ska funka krävs att folk vet om det. Och hur får du reda på det ens längre?
Mm.
Alltså, jag vet inte.
Jag tror inte att vi kommer att göra några stora hopp eller kliv tillbaka till en analog tidsålder. Men jag bara tänker mig att det börjar kännas ganska fragilt. Då man vet hur ofta en telefon till exempel bara går sönder.
Ja.
Du berättade här nyss om dina högtalare pajar just. Den plötsligt tar den inte emot en wifi-signal.
Nej, inte. Ja.
Och så här. Men det är säkert lite mer påkostad teknologi på de här livsnödvändiga.
Ja.
Och vi har säkert dieselgeneratorer, för det är några andra liksom backupen och så här, men ja, det här är kanske något som man faktiskt kan fundera på, vad det innebär att teknologin kopplas till allt och att behöver allt digitaliseras och så här.
Ja, jag jobbar ju med digitalisering i stor utsträckning och min bild är att det finns en generellt en ganska stark skillnad i hur folk upplever olika delar av det liksom. Så att vissa saker är sådär, ja, självklart är det smartare att göra det på det här sättet liksom. Men så finns det en grej som man bara gör för att det går.
Ja, precis.
Ja. Och där är det inte olika liksom.
Det finns inte samma mervärde i det.
Nej, men däremot så finns det ofta en väldigt stark, det är faktiskt intressant. Vi hade en diskussion med några vänner om svensk. I Sverige finns det något som heter BankID. BankID är ju liksom ett sätt att identifiera sig på egentligen på hela, alltså hela svenska nätet egentligen. Mm. Så att om du ska typ gå in på en bank såklart, även om du går in på skattemyndigheten eller vad som helst sånt där, eller om du går typ på Klarna, något sånt där, så identifierar du med ett BankID när du går in på sajten. Men det bygger på ditt personnummer. Så att du använder ditt personnummer aktivt på olika sajter. I Finland är det här helt otänkbart.
Mm.
Det finns ju ingen, alltså i Finland så är folk mycket mer varsamma med sitt personliga ID, helt enkelt.
Ja, det är nog av gammalt. Alltså,
ja.
På grund av vad man kunde göra om man hade tillgång till andras personer.
Sannolikt finns det en bra, exakt, det finns en bra förklaring i historien. Vad det gör dock det är att en del tjänster är lite mer klankig i Finland.
Mm.
Det är lite svårare att använda vissa tjänster i Finland. Du kanske måste sitta med ett så här kort.
Och de har försökt introducera så här mobil-ID och allt sånt här. Mm. Men det är ingen liksom enskilt format har riktigt slagit igenom.
Inte riktigt. Men
så
i Sverige
du kör fortfarande med det här, du ska identifiera dig via liksom ett bankkonto.
Ja.
Det är liksom vår hårda identifiering. Ja.
Men det är ju, och det här är ju supersvenskt, den här benhårda tron på modernism.
Mm.
Att det är nytt, alltså är det bra.
Alltså är det bättre.
Och vi kör. Och då så kommer en transportstyrelseskandal där man råkar tappa bort as mycket information till typ Tjeckien.
Yeah.
Och det var ju synd. Men det är liksom pris man betalar för att...
Man plöjer vidare.
Yeah. Och jag upplever jag kan bli lite förtjust i den här svenskheten ofta. Men ibland är man så här, fast vänta lite här nu. Vi behöver inte digitalisera allt hela tiden bara för att det går. Och ni måste inte ligga först i varenda jävla fråga. Det går att också avvakta lite grann.
Mm.
Och kanske se om det finns några risker med det här.
Mm.
Men nej.
På tal om att hitta någon slags gyllene medelväg här så är jag ganska förtjust i den här vad ska jag säga, utvecklingsfasen som Tyskland tycks ha hamnat i.
Mm-hmm.
Som är sådär halvdigital.
Mm-hmm.
Alltså, du har automater som sköter saker men de printar ut massvis med papper.
Ja.
Men fortfarande är det omöjligt att till exempel få en digital biljett till en konsert.
Ja.
Utan de frågar, var bor du? Vi skickar biljetterna per post till dig.
Ja, liksom. Ja.
Och det finns inget annat sätt.
Nej. Men tyskarna har ju också en viss historia av övervakning.
Mm, mm-hmm,
så det finns, där finns det ju också.
Ja, speciellt på andra sidan.
Ja.
Stämmer det. Okej, vi knyter ihop med säcken 5 megatrenderna nu då. För att repetera, en gammal befolkning och vi behöver mera invandring. Mm. Eller divers population. Nätverksmakten och stort inflytande där, ekonomin som söker en ny riktning och teknologin som tar sig in överallt och miljön är då i centrum av det hela.
Mm.
Det fanns, då Katainen blev intervjuad idag, berättade han lite om det här. Hur de tänker sig det här, vad liksom, ge något konkret exempel på hur den här liksom framtiden kommer att se ut, den här återvinningen, liksom återvinningsekonomi är en sån central grej som Sitra jobbar med också. De analyserar att endast 9%, minst inte det var globalt eller i Finland, av alla resurser som används återanvänds.
Okay.
Så 91% liksom bränns upp eller hamnar på roskis eller havets botten.
Det är
eller
inte hållbart.
Ute i en skog. Nej, det här är inte hållbart i längden med tanke på att vi oftast förbrukar de återvinnande förnybara resurserna redan i augusti på ett år. Så här berättar överombudsman Katarina ett exempel. I framtiden kommer det att gå till så att när du köper en ny tvättmaskin till exempel så köper du inte den utan du leasar den.
Mm.
Och du betalar då en viss summa per månad eller per år för den här liksom tills den går sönder.
Mm.
Och när den går sönder så repareras, får du den reparerad och grejen är liksom att den ska repareras tills den inte längre går att reparera.
Mm.
Sen när du har haft den tills den har pajat eller du vill byta den så är ägaren till den, det vill säga den som har leasat den till dig, förbunden att ta den tillbaka.
Mm.
Han plockar den eller hen plockar den i bitar och säljer den vidare som reservdelar till andra maskiner och sånt här, till det som går att ta tillvara. Och all den här extra metallen som liksom återvänds. Det här är liksom ett exempel på hur den mer hållbar återvinningscentrerad världsbild som det där som Sitra går och ruva på.
Mm-hmm.
Och jag tycker det låter rätt bra.
Ja, och det är väl
bort från det här med ägande. Liksom.
Det är väl ingen jättekvalificerad gissning att det är, alltså att det går till hållet.
Alltså, du måste bara få en fungerande ekonomi i det.
Ja.
Och liksom incentiverna på plats.
Ja.
Det är fint att ha en sån här think tank som Sitra, liksom, sponsorerad av riksdagen.
Ja.
Som faktiskt vill liksom se liksom progressiva beslut för sina eller progressiva underlag för sina beslut.
Ja.
Så ja. Den är alltså inrättad för att riksdagen ska få kritisk information.
Okej.
Okay. Mm. Så det där. Det här är någonting där vi skulle kunna börja experimentera på någon skala i Finland tycker jag.
Ja, ja.
Och se om det finns alltså. Nu vet jag att människor tycker om att äga saker och tycker om att kalla. Men kanske just en tvättmaskin kanske inte är så förtjust i.
Nej.
Och inte om bilar älskar ju människor.
Ja.
Andra sådana här liksom prylar, kanske en LP-spelare eller sånt här.
Ja.
Kanske man inte vill dela med någon eller liksom leasa eller sånt.
Alltså, jag tror, jag har aldrig ägt en bil och vad vet jag, kanske kommer göra det i framtiden.
Då har du aldrig känt av hur det känns att vara en fullvärdig medborgare.
Nej, och jag ser ju också där att det här är liksom en pusselbit i min vuxenhet som saknas. Men min poäng är att jag kan inte riktigt tala för hur det känns att äga en bil. Men vad jag ser på folk som äger bilar, det är hur fästa de blir i sina bilar ganska fort.
Det är som att ha en etta ute på stan.
Ja, det verkar lite så. Och inte minst, jag använder ju sån här carpool, liksom, sån här OP drive, som ju då i princip går ut på att man tar en bil. Ja, men det, exakt. Man står på gatan, den står på gatan, jag kan hyra min app. Och sen så kan jag lämna vad jag vill och alla är nöjda och glada.
Visst är det fint med hyrbilen?
Det är jättefint, men vad man inte får är ju då möjligheten att lämna den här godispåsen som är gömd för sin bättre hälft eller någonting i något fack någonstans.
Visst.
Man har som en slags liksom, teddybjörn. Man kan inte liksom lämna ungarnas hockeykläder i trunken.
Mm-hmm.
Det finns väldigt mycket med en bil som jag upplever handlar mer än bara transporterat från A till B.
Visst.
Och inte minst då själva identifieringsmarkören då. Liksom,
absolut. Du,
det här är jag, min Mercedes. Liksom.
Mm-hmm.
Så det kommer säkert ändras. Det är såklart säkert kommer det vara så att yngre generationer kanske växer upp med en annan bild av vad en bil är för någonting, vad resan
det
är för
ju,
någonting.
Det har ju identifierats redan hos att den här liksom bilkåtheten så är mycket lägre hos de yngre generationerna. Det är,
och det är fint.
Ja.
För det är ju, och där tror jag någonstans att jag inbillar mig i alla fall, och vad jag har förstått på det jag läst om olika biltillverkare till exempel, att de har också börjat ställa in sig på att framtiden här handlar liksom inte bara om bilen heller. Av flera olika skäl. Ett skäl är att en förbränningsmotor är rätt komplicerad. Men en elmotor är inte så jävla komplicerad.
Sant.
Vilket gör att i framtiden kommer rätt många fler kunna göra bilar helt enkelt. Och den kanske blir mer modulär i den meningen. Att du kan skaffa in precis som vilken tvättmaskin som helst. Du använder en motor liksom.
Mm.
Vilket gör att bilen blir något annat än just en liksom, kraftmaskin. Det blir en tjänst. Och med en tjänst så kan man göra massa olika saker. Du kan ha någon som åker och köper vin till dig på en fredag. Kanske någon som, typ en mattjänst som fyller på bakluckan med mat när du åker och hämtar ungarna. Det finns mycket man kan tänka sig. Mm. Och det här är ju bara liksom off my mind.
Och mycket av det här har ju redan realiserats.
Ja, så det kommer säkert... Den framtiden känns jätteverklig. Sen exakt när den kommer, det är ju alltid spännande.
Den kommer inte hit först, kan jag säga. Nej. Den kommer först till San Francisco, sen får vi se.
Vet du en sak som är kopplat till det här, som jag läste om? Det var faktiskt i någon gång i november eller december så var en artikel i HBL, alltså Hushållsbladet, om Helsingfors bostadsmarknad. Rubriken var så här, allt fler bostäder blir parkeringsplats för pengar, ingen bor i dem. Och så visar det sig då att i delar av Helsingfors så är väldigt stora delar av lägenheterna tomma.
Oj.
I 40% av bostäderna i Glået i Helsingfors bor ingen. 40%.
Det är för dyrt eller?
Nej. Det är folk som har mycket pengar som köper och sen bara låter dem vara där. För det är praktiskt att ha en övernattningslägenhet. Så de som har pengar köper typ 2 lägenheter för att de har råd med det.
Och så väntar man på värdeökningen.
Värdeökningen, det är en investering som är rätt safe.
Glået är ju alldeles i centrum. Alltså.
Men du har andra, du har Gardestaden 30%, Brunnsparken 25%.
Är det sant det? Och om man vore en ung squatter.
Ja, eller hur? Så... och poängen med det är ju att, och det här tycker jag är intressant med det är att i Finland så är det ju väldigt, väldigt, väldigt personligt med just lägenhet. Man ska äga sin lägenhet.
Ja.
Det här gör ju att det blir lite svårare eftersom det finns väldigt många färre lägenheter att köpa. De här människorna är ju inte intresserade att sälja lägenheten förrän den verkligen gått upp i pris. Alternativt, de är inte intresserade för att de har gärna sin övernattningslya i Glået.
Mm. Lite som att ha 2 bilar liksom.
Ja.
2 lägenheter.
Och tydligen är det här en trend. Det har inte handlat bara om Helsingfors.
Mm.
Det finns en dokumentär på SVT Play som handlar om lite samma sak. Fast tar upp till exempel London som exempel. Som har blivit en extrem investeringsmarknad för alla möjliga typer i världen. Så väldigt mycket står tomt. Och inte för att det liksom saknas efterfrågan utan för att det är bara tomt.
Ja.
Men frågan är ju, och nu är det lite annorlunda med lägenheter än bilar. För bilar kan man ju i teorin göra hur många som helst. Medan lägenheter inte riktigt går på det sättet.
Uh-huh.
Frågan är ju, ja men okej, ska vi bara nöja oss med det då? Ska vi säga att, ja men då hyr vi det istället då? Alla bara hyr. Är det liksom framtiden? För att, alltså, jag kan tänka mig att om du har en tom lägenhet och du inte vill sälja den. Ja, men, liksom, det måste ju ändå finnas någon slags liksom, dynamik i det här. Nu, i den här artikeln i HBL så var det väldigt mycket fokus på hur ska man få färre att äga tomma lägenheter. Och då var det till exempel tal om att ja, men man ska införa en skatt, speciell skatt för typ lägenhet som man inte skriver.
Det är alltid finska lösningar, kanske svenska också.
Ja, förmodligen.
Sätt en skatt på den.
Moderat skatt för tomma bostäder var liksom så att fler skulle sälja eller hyra ut den då.
Eller incentiv för, jag tänker att man kan tänka sig positiva incentiv för att hyra ut också. Eller
liksom ja.
Dynamisera hyresmarknaden.
Men även där så är det ju liksom, slutmålet blir någonstans att fler måste också hyra.
Mm.
Och jag har inte upplevt att det har varit alls på bostadsmarknaden någonting som varken bostadsbolag eller ens lagstiftaren har eftersträvat. Det finns inget, man ska äga sitt boende, det har liksom varit allas mål.
Mm. Mm.
Men i samma anda som bilarna, varför då? Egentligen. Varför ska alla äga sitt boende?
Det är en trygg investering.
Det är klart att det är. Men det blir ju mest en trygg investering. Det blir ju någon slags cirkeleffekt här. Det är klart att det är en trygg investering om 40% är tomma. Alltså, det blir ju, då är det klart att efterfrågan blir extrem.
Ja, och det är den ju.
Ja.
Åtminstone på udden här i Helsingfors.
Ja.
Men det där med att äga lägenhet, att jag kommer att tänka på. Om du inte äger din lägenhet, jag vet ju hur jag bor, jag bor på hyra.
Mm.
Och den omsorg jag borde ta för min hyreslägenhet är inte riktigt on par med vad jag ska göra.
Nej, det är en bra.
Om jag skulle,
det är ett bra argument den, även för liksom. Även för hyrbilar.
Jag tänker det också. Mm. Jag menar, i sin mest extrema utformning så är det här ju som, vem var det som föreslog, var det Nalle Wahlroos, den här ärkekapitalisten, Nordeas styrelseordförande. Som sa att man borde privatisera världshavena om man vill att någon ska liksom städa upp dem.
Ja.
För nu när ingen äger dem så slänger bara folk skräp i dem.
Ja, det är ju ett jättestort, det är ju jättemånga, eller många. Många argumenterar ju för exakt just det, för att minska utfiskning. Att om ingen äger havet så kommer ingen bry sig om det inte finns någon fisk i det.
Mm, mm.
Men om du äger havet, då kommer du se till att det finns fisk i det. man kan argumentera emot det här.
Man kan.
Ja.
Vi kanske inte behöver gå dit.
Nej.
Okej. Tomma lägenheter i centrum är lika med ett problem.
Det kan man väl säga att det är. Eller? Mm. Jag menar, det finns ändå så pass många. Man bygger, man kan ändå inte bygga i kapp efterfrågan. Människor måste bo någonstans. Helsingfors som stad kan ju inte må bra av att det är så.
Nej, jag tycker det är orättvist mot affärsinnehavarna.
Affärsinnehavarna, skatteintäkterna måste ju gå ner något kraftigt jämfört med om det fler människor bodde här. Inte bara just moms, utan liksom generellt. Färre som jobbar helt enkelt.
Okej, så vi straffavgifter då? Liksom.
Straffavgifter.
Högre skatter.
Jag tänker pöbel.
Yeah. Ja, nu ska.
Facklor.
Nu låter vi invandrare flytta in. Så det som Juha Sipilä gav sitt egnahemshus till förfogande för.
Hur
då det? Det blev ju, det var 2015 när vi hade den här influxen av iraker i Europa. Och många tog sig hit också, var det 30 000.
Mm-hmm.
Och för att visa någon slags barmhärtighet i sitt aningslösa perspektiv så då var det statsminister Juha Sipilä gick ut i offentligheten och sa att hans lägenhet i Kempele utanför Ulleåborg, hans hus de facto, står tomt. Att han kan bra tänka sig att ge det åt någon flyktingfamilj som behöver det. Det blir fullständig panik av det här. Liksom. Det var det första som kom var hans grannar som sa nej satan, vi ska ta flyktingar hit.
Nej.
Och sen blev det liksom ett globalt problem. För den här nyheten att Finlands statsminister ger sin lägenhet till flyktingar.
Ja.
Eller asylsökande.
Det finns en jävla kraft i det.
Gick som en löpeld genom hela Mellanöstern.
Uh-huh.
Och liksom, efter det så började ju det här migrationsverket börja verkligen dra i bromsen och liksom starta sådana här avskräckningskampanjer riktade dit. Att liksom, att det är hemskt att bo här, det är mörkt, det är kallt, det är jävligt, alla hatar er. Liksom. Ni kommer aldrig att anpassa er. Så jag har nämligen sett att som människor som har jobbat med de här infosajterna som finns. Det här första landingpagen som du kommer till efter det här Sipiläs klavertramp då, så är en sån här mörk jävla skog, en granskog. Det är bilden av en mörk jävla granskog med saturation dragen ner till 20%
ungefär.
Riktigt sån här, nej, här finns ingenting, vet du, annat än varg som äter upp dig. Liksom, stanna i Bagdad bara. Det, liksom. Så, ja, så det.
Kommer du ihåg Sverigedemokraternas flygblad? De åkte ner till Grekland och delade ut så här flygblad med så här anti-reklam för Sverige.
Vad säger jag?
Ja. Det var skit.
Det är lite samma, ja.
Det
var skit. Yep. Nu visade det sig att i en artikel i Helsingsanomat i helgen så, att det fanns ett företag uppe där i norra Österbotten, också nära Ulleåborg, som hade svårt att hitta människor till sin fabrik. Helt enkelt. Och vi har varit nästan 300 000 arbetslösa nu, kan det vara så många i Finland. Men det här jobben dög inte åt någon, så de fick åka ända till Irak för att hitta. Ja. De sökte alltså bland papperslösa först. Vem skulle kunna, vet du, det fanns inga officiella som var arbetssökande som ville ha dem, så de gick på svarta marknaden, sen fick de importera till slut. Och det här var ett bra exempel på liksom att vet du, det är någonting som inte stämmer, det är någonting som inte riktigt fungerar här.
Herregud.
Mm.
Vet du vad det var roligt ifall Sipilä hade gjort? Ifall han hade sagt till sin granne så här, du, jag äger min stuga, jag gör fan jag vill med den. Ja. Ja, men sosseministern hade sagt så här.
Ja, precis.
Det var skitroligt.
Ja. Sipilä var ju center i och för sig.
Ja, just det, vad dum jag är.
Mm.
Det hade ändå varit roligt.
Ja, absolut. Han är ju, han, men ja, efter det så förstod han väl att knipa näbb och sluta moralsignalera på det där sättet. Fan.
Åh, gud alltså.
Ja, tomma lägenheter. Vart var vi på väg?
Jag har en annan grej som jag läste om. Jag vet inte, när man får barn så börjar man ju se barnvagnar överallt.
Mm.
Det är ju en sån här grej, huvudet fungerar på det här sättet. Man fokuserar på sånt som man liksom relaterar till.
Och när man är död ser man kistor överallt.
exakt. Precis. Jag har sista halvåret eller så av något skäl läst massa artiklar och inte sett att jag sökte, det bara kommit till mig, om vasektomi.
Är det någonting du har gått och grunnat på nu?
Nej, alltså, jag bara liksom, det verkar som att när man kommer i min ålder så är det någonting som samhället indirekt eller indirekt säger till en att Det här kanske du kan fundera på.
Nu ska du inte ha fler barn.
Du ska inte ha fler barn. Nej. Och det här är ett bra sätt för dig att lösa en massa problem.
Ja.
Och då har jag även sett, och därför, varför jag säger det, för att jag är inte säker på om det beror på mig eller på samhället att det här verkar bli liksom en grej. För att jag har läst mycket på sociala medier också om det här. Där liksom har kommit folk som har skrivit om det här. Och inte minst till exempel läkare som har skrivit liksom att det finns massa fördelar med det här. Som folkhälsomässigt, för dig som person, för din fru som slipper liksom preventivmedel. Om ni ändå inte ska ha fler barn så finns bara fördelar.
Mm.
Det, liksom, det gör inte ont. Det är alltså rätt. Och så vidare och så vidare. Och så är det så här. Jaha, okej. Okay. Det alternativet finns. För den som känner för det. Och jag och min fru, vi har inga planer på att skaffa fler unga heller. Så att, vem vet liksom. Kanske är en idé. Flash forward till idag. Till, där det kommer upp en nyhet på svt.se som lyder så här. Stopp för ångerfulla män att återställa sterilisering gratis. Visst att det här har man kunnat göra då. På Huddinge, Karolinska sjukhuset i Huddinge i Stockholm. Har man erbjudit steriliserade män gratis återställning.
Aha.
För det första, jag visste inte att det gick att återställa.
Okay.
Jag har ingen aning om. Jag trodde att det var liksom knips, knips och sen var det över. Men tydligen då så finns det en procedur som gör att man återkopplar sädesledarna. Och uppemot hälften av männen som gör det kan sen få barn igen.
Jag har en vän som har återkopplat 2 gånger.
Okej. Okay. Ja. Det känns ju... Många följdfrågor på det, men vi lämnar det. Ja. Så nu i alla fall så har de kommit fram till att pengarna... Och som vi vet, Karolinska har inte jättemycket pengar längre. Det här är inte någonting som kanske är högt prioriterat. Att typ ångerfulla snubbar kommer tillbaka och säger att fan, det var dumt. Jag vill nog ha ett barn till.
Mm-hmm.
Så nu går inte det att göra det längre. Och vinkeln i artikeln är att de har pratat med ett par som skulle vilja göra det här. Men nu så hamnar de liksom i skiten.
Det går inte att göra det gratis.
Det går inte att göra det gratis. Jag vet inte vad det kostar om man betalar för sig. Jag har ingen aning om hur komplicerat det här är. Att det erbjuds gratis säger lite att det inte har varit jättedyrt.
Mm, 1000 kronor.
Ja, kanske. Jag vet inte. Det görs tydligen då ungefär 3600 gånger per år män i Sverige.
10 per dag.
Ja, vilket jag tyckte lät ganska mycket.
Mm-hmm.
Ja, det gissar på färre kanske.
Mm.
Men som sagt, det var, och då tänker man så här, är det här bara en sån vanlig nyhetscykel? Att först så börjar det komma nyheter om att det här är bäst att sen glass. Och sen så kommer det liksom till sin logiska punkt där den här pushback kommer.
Ja, just det.
Liksom att man måste också påminna om att nej, det är inte bara glass.
Det är bara roligt.
Nej. Nej. Det finns också vissa nackdelar, du kan ångra dig.
Precis.
Don't do it liksom.
Jaha.
Inte måste.
Och nu vet du inte varken ut eller in.
Nej, nu blir man sånt här. Det är synd om människorna. Framförallt männen.
För min egen del har jag nog funderat på det av och till. Men just den här speciella kompisen till mig som faktiskt lät reparera sig 2 gånger.
Mm.
Och så att det var liksom, ja. Ja, han ångrar sig 2 gånger.
Ja.
Jag tänkte att de ville ha fler barn och lyckades till det.
Ja, good for them.
Ja, och nu har de massor av ungar.
Uh-huh.
Och han är lyckligare än någonsin.
Mm.
Så, hej.
Mm.
Jag har inte haft så jättebråttom.
Nej.
Även om...
Jag trodde verkligen att det var ett finito. Liksom.
Mm.
Jag hade ingen aning om att det gick att...
Kanske vore bättre så.
Kanske.
Kanske du kan be dem göra det lite slarvigt så att, liksom, så att du inte kan ångra dig.
Nej, alltså, det är också, man ska ju ha i beräkningen att om det är 50% chans ungefär att lyckas efteråt att få barn igen, så är det 50% av den lilla chansen som du har från början. Så det är klart att man fortfarande, man ska, alltså, om man vill ha barn.
Det är exakt 50 sådär liksom.
Ja, typ uppemot står det. Jag vet inte om det är en teknisk term. Men det är ju fortfarande så att de flesta som har försökt få barn att skede vet att det är inte självklart att det funkar varje gång.
Jag tycker det är väl alltid 50-50 om man får barn eller inte.
Ja.
Om man har sex. Antingen blir hon gravid eller blir hon inte. Jag använder samma odds när jag köper lotter också. Antingen vinner jag eller så vinner jag inte.
Nej, det är sant faktiskt.
Det här är varför jag hade kortmatte på gymnasiet.
Ett helt binärt liv. Fan vad fint.
Ett och nolla. Är du en som har haft ett mera ett och en nollor i sitt liv?
Nej.
Sköldpaddan Diego. Det här är lite för att fortsätta på din sexfixerade nyhet här. Sköldpaddan Diego är en riktig player på Galapagos. Han på egen hand räddade hela sin art. Yep, han är en espanjola jätte landsköldpadda, alltså en tortoise.
Okay.
Espanjola heter arten. Man trodde på 70-talet att de var i stort sett utdöda. Det fanns liksom alldeles för få exemplar kvar tills Diego dök upp.
Mm-hmm.
Och han bodde på ett zoo i San Diego. Jag vet inte vad det är för att han fått namnet. Mm-hmm. Skickades till det här sköldpaddekolonin på Galapagos.
Okay.
Och fick uppemot 800 avkommor.
Oj!
Yeah. Han är över 100 år gammal nu.
Oj!
Yeah. Och nu finns alltså av arten Clenoides hudensis drygt 2000 exemplar. Man anser att arten är bort, alltså inte längre utrotningshotad.
Hoppla!
Yep. Go Diego!
Verkligen.
Nu har han pensionerat sig från sitt promiskuösa lever.
100 år, det är ingen ålder för en sköldpadda.
Nej, jag antar inte. Man vet inte exakt hur gammal han är, men man uppskattar att han är 100 år. Så, wow!
Verkligen.
Ja, ja. Han har varit något av en kändis i sköldpaddekretsar.
Okej. Okay.
Tydligen. Jag har inte själv följt med just den här amfibiegenren, men det här. Cool looking dude, om jag får visa.
Alltså, sköldpaddor är ju extremt coola djur.
Jag tror vi sätter honom som logga på veckans podd också, så får han sitt kändiskap.
Ja, precis. Sina 15 minuter.
Ja, absolut, ja. Uh-huh. Ja. Så, ja, detta alltså. Med tanke på att ha många barn och sånt här. Typ. 800.
Vet du vem som också försöker rädda arten?
Sin art eller andra arter? Jag kan inte komma på det just nu.
Elon Musk naturligtvis.
Ah, förstås.
Och förutom sitt lilla dansande på scen här. Härom veckan.
Det var vidrigt.
Ja, det var ju jättepinsamt.
Man ska inte. Kanske.
Ja, jag tror i och för sig, alltså, jag inbillar mig att om jag blev lika...
Ingenjörer som dansar, alltså, nej.
Ja, men du har ju naturligtvis sett det här Windows 95 var det, va?
Steve Jobs som dansar.
Ja, otroligt jobbiga. Steve Ballmer är någon slags liksom...
Är han också där?
Han är ju där och liksom, det är han som är drivande på scenen.
Steve Ballmer talar, ja, inte Jobs alltså.
Nej, utan Ballmer.
Den här galningen, ja.
Galningen, ja. Han är liksom på scen och verkligen i sitt esse, den här totala liksom...
Han så talar så här!
Ja, och bara kör liksom. Sån här amerikansk business, liksom, entusiasm som är svårslagen.
Ja, det är
och så har du Gates på scen som ju inte ska vara där. Och som känner sig tvingad att typ dansa. Ja, det här alla förmodligen de flesta har sett där och det är ju pinsamt och jobbigt på alla sätt. Men Musk var ju mer så där att man undrar lite grann, hur mår du?
Du tyckte det såg ut lite.
Ja.
Ja, det såg lite vingligt ut alltså.
Lite vingligt och lite så här, har du typ, får du en stroke snart? Mm. Ungefär så. Liksom. Nu är det inte bra. Liksom. Men
han har ju faktiskt potential att bli en evil genius i något skede.
Absolut, ja. Absolut, ja.
Sån här,
och han har ju skapat SpaceX. Skapat, varit med och bildat SpaceX. Och SpaceX ska ju skicka en japan till månen. Första privat månfararen.
Uh-huh.
En japan, Yusaku Maezawa. Ursäkta mig japanska.
Uh-huh.
44 år gammal, ska flyga till månen 2023 på SpaceX första turistflygning. Yusaku är ju inte då någon fattiglapp. Han är en biljon, eller miljardär.
Uh-huh.
Och han söker nu någon special someone, slutcitat, för att komma med till månen. Så nu så utlyser han en tv-dokumentär.
Ja, jag gissar, det är en reality show.
Ja, och en tv-dokumentär som kallas Full Moon Lovers.
Bokstavligt alltså.
Ja. He will look for that always positive person age 20 or over.
Ja, ah, okej. Okay. Myndig ändå.
Ja, absolut. Och det här är ju väldigt speciellt.
Mm, man kan säga det. Inte många har funderat på att flytta till månen med sin partner. Liksom.
Jag vet inte. Alltså. Det finns så mycket här. Och jag tänker så här. Om det nu är så att Musks mål är att rädda mänskligheten. Kan han inte försöka hitta någon annan att rädda mänskligheten med? än den här jävla japanen.
Den här min profetia börjar liksom bli ganska rationell den här snart. Vi kommer att se något liksom riktigt galet hända här ännu med Musk. Alltså.
Ja.
Ja. Va?
Jag vet inte. Men det här kanske är en early adopter bara. Han är den första som drar dit, men inte han som ska rädda mänskligheten. Vi kanske kan se det så.
Det finns ju ingen luft där.
Det finns ingen luft på månen. Nej, men det här är ju bara ett första steg till nästa.
Ingen vatten heller.
Okej, okay. Så vi kan skicka folk till månen, det är okej. Okay.
Jag vet inte heller, den här liksom space-grejen är bara liksom... Det känns liksom några miljoner år för tidigt.
Ja, ja, jag såg, det var en omröstning idag på någon om det var Facebook eller på Twitter, vad det var för någonting. Det var någon som ställde frågan om Amerika-resorna, alltså från 1800-talet, skulle hända nu. Vem vore du?
Mm.
Och då var frågan liksom, jag skulle vara den som reste först, eller jag skulle typ åka för ett tag, eller jag skulle vilja åka, men jag skulle inte åka, bla bla bla. Och jag tycker det är en intressant frågeställning. Vem är man själv i det här skedet? Och säg att vi går framåt lite i tiden. Där det här liksom blir lite mer populariserat. Och folk börjar faktiskt dra till Mars. Vem är du? Är du en av de här som stannar kvar? Jag tror vi har pratat om det här kanske i podden förut.
Möjligt.
Jag är ganska säker på att jag är en av de här tråkmånsarna som blir kvar på jorden.
Du är den här som står med någon slags Excel-sheet och frågar Columbus när han ska åka iväg. Vart är du på väg? Och
ja.
Vad väntar du dig hämta därifrån?
Ja.
Han bara, vet inte. och du bara, nej, det här kan vi inte godkänna.
Liksom. Nej. Och så liksom 300 år senare eller 500 år senare så kommer de tillbaka och tar kungligheterna från mig.
Ja, dessutom.
De jävla.
Some fun.
Mm.
Fucking Americans. Nu tänkte jag, eftersom du gav mig en evil genius.
Mm-hmm.
Åsnebrygga, också en miljardär, så går jag via The Evil Genius till miljardären, så förhoppningsvis inte evil. Det var alltså i dagens kvällstidningar i Finland gjordes det stort nummer av att det är en finsk kvinna som gift sig med mördaren Peter Madsen.
Ja, gud, jag läste det. Herregud.
Ja, nu är det inte ovanligt att den här våldsmän blir uppvaktade i fängelse.
Nej.
Kallas för Bonnie och Clyde-syndromet.
Heter det så?
Jag vet inte om det heter så, det kallas så. Det heter egentligen hybristofilia.
Okej.
Okay. Det är från grekiskans verb hybritsein. Som betyder att ge sig på någon eller att utöva våld mot någon.
Okej.
Okay. Och ytterst alltså från hybris, det vill säga övermod.
Ja.
Så att man i övermod ger sig på någon annan. Hybristofilia, det vill säga att man blir kär i människor som ger sig på andra människor. Jag försökte hitta någon slags förklaringar på det här. Jag hittade bara någon komprimering på någon sajt där det gav fem orsaker som man har, när man har intervjuat de här människorna och gjort så här psykologiska analyser över de här kvinnorna. Det är oftast kvinnor då som är förtjusta i våldsmän som sitter inne och blivit fast och dömda. Vissa tror att de kan förändra den här mannen.
Mm-hmm.
Det låter som Florence Nightingale-grejen. Mm. Liksom. Andra kan se den lilla pojken där i någonstans. Vet du, försöka,
just det.
Vet du, nå dit.
Mm.
Vissa i de här intervjuerna hoppades att få en del av kändisskapet.
Okej.
Okay. Och kanske göra pengar på det här.
Liksom. Den kan jag känna ändå är legit. Liksom.
Ja. Det kan man väl anta att det är ett ärligt svar också. Och sen finns det här lite ska jag säga, quirky att en kille som sitter inne är the perfect boyfriend. Man vet vad man har honom. Man vet att han inte liksom ligger runt särskilt mycket.
Ja.
Och man vet att han eventuellt saknar en väldigt mycket också. Så om man är lagd åt det här specifikt sadistiska hållet så kanske man kan ge det här som en orsak.
Otroligt bizarr logik.
Och sen finns det en femte som är lite mer komplicerad psykologisk profil hos kvinnor som söker romantisk relation till en människa som inte kan röra henne, som är väldigt nöjd med att det inte så att säga leder till någonting, utan man vill bara ha den här liksom.
Mm.
Man vill ha en relation, men man vill inte att den ska, på amerikanska eller engelska uttryckt, bli consummated.
Ja, just det.
Mm. Den ska inte liksom konsumeras, jag vet inte hur man ska säga det på engelska. Mm-hmm. Detta liksom som förklaringar på den här specifika...
Alla de anledningarna, och även den sista är ju liksom... det måste väl gå att lösa på andra sätt än att din snubbe har ihjäl folk i en ubåt och sitter i fängelse.
Ja, man ska tro det.
Ja. Men
förlåt att jag skrattar alldeles vidrigt.
Ja, men det är en fullkomligt absurd situation. Och det är klart man kan bli raljant över fenomenet. Mm. Sen att det just det specifika fallet är ju... Alltså, jag vet inte var jag ska börja någonstans.
Ja, jag vet inte vad vi ska... Nu vet jag ingenting om den här kvinnan som påstås vara gift med honom eller som påstås vara gift sig med honom eller om de ens har träffats. Eller...
Nej, men ibland kan jag känna att man får extrapolera från ganska lite information. Mm.
Det är vi ganska bra på, känner jag.
Nej, men alltså, det måste man väl ändå... I vissa fall känner man så här, okej, vi vet inte allt om det här. Men det vi vet räcker för att göra en, i alla fall en liten analys som bygger på att...
En långtgående personprofil av en galning. Här.
Ja, nej. Mm. Liksom. Vi säger nej.
Ja, helt allmänmänskligt är det här ju inte. Också.
Nej.
Så att någon slags quirk har man ju i huvudet.
Ja.
Så, men vad ska vi säga? Önskar de unga tur lycka till nu då?
Så jag vet inte. Det är klart, alltså, jag, man ser från andra hållet då. Så är det ju mer relaterbart. Alltså om man bortsett från, återigen, varför de sitter där. För han sitter där kanske specifikt.
Svårt att bortse från, men...
Jo, men alltså jag tänker på att om du satt i fängelse... I något läge skulle man börja drömma om mänsklig värme.
Kanske om man är lagd av det hållet. Eller att dissekera kroppar.
Kan jo, men jag tror inte att det är allmänmänskligt att man blir ganska ensam i ett fängelse.
Ja.
Och att det är liksom, om det nu gör sig så. Nu förstod jag det som att han har fått ganska mycket brev från kvinnor.
Så lär det vara.
Vilket ju, återigen, är väldigt konstigt.
Jag vet inte. Ted Bundy, massmördaren i USA, hade en massa fans. Kaczynski, lika så.
Ja.
Vem var den? Charles Manson?
Ja. Ja, ja alltså...
Till och med Breivik har liksom sina kvinnliga fans.
Nej, uppenbart finns fenomenet. Och jag tänker inte låtsas med att försöka förstå det. Du drar upp en massa skäl ju.
Det här är sånt som forskare har liksom försökt ta reda på och liksom via intervjuer med dessa kvinnor. Vad är deras bevekelsegrunder för att kontakta den här mordmannen och hur de förhåller sig till det?
Ja.
Så jag blir inte klokare av det. Jag bara säger så som jag bara traderar det jag läst.
Ja, jag undrar om det motsatta finns ett enda exempel på.
Våldsamma kvinnor?
Kvinnor sitter i fängelse sen blir uppvaktade av män.
Inte alls omöjligt. Nej. Då vet man ju vad hon är.
Jo, för all
del. Det är ett problem för många män det här, liksom, att de gärna vill veta vad deras brudar gör. Liksom.
Jo, så, det är sant.
Mm.
Det är sant. Fy fan, vad tragiskt.
Ja, ganska.
Eller tragiskt. Inte kanske generellt tragiskt. Mer generellt svårt att förstå. Men i det här explicita fallet, ja, bara tragiskt.
Fuck it.
Ja.
Vi hoppar över till miljardärerna. Det är åtminstone en gladare ihop.
Ja, fler sådana.
Ja, jag tänkte börja. Då får vi ta oss över till United States of America. det demokratiska partiets startfält för nominering till presidentkandidatur har nu halverats. Efter att hälften av det ursprungliga startfältet av de som har anmält sig officiellt nu har decimerats. Hoppa av. De senaste, Marianne Williamson, en sån här self-help guru och New Age.
Okay.
Hippie från Kalifornien, som jag visste inte ens att hon var med längre. Men hon hoppade av i veckan och idag också Cory Booker. En av de sista som inte är kritvita av de här kandidaterna. Hoppa av officiellt. Däremot, en som är på väg in i race hårt är... I podden också redan tidigare någon gång nämnda Mike Bloomberg.
Mm.
Miljardär. En riktig miljardär i motsats till Donald Trump till exempel.
Ja, just det. Bloomberg är väl liksom...
Bloomberg
har
mycket pengar. Är the real deal.
Ja.
58, någonting miljarder är hans förmögenhet.
Just det. Det måste jag ändå sätta dem på topp 10-listan nu så tänker jag.
Av någon anledning så råkar jag ut för den här grejen så ofta nu. Att människor liksom försöker porträttera hur mycket en miljard verkligen är. Ja. Och då gör det alltid så här. En miljon sekunder är 11 dagar.
Ja.
En miljard sekunder är 30 år.
Ja.
Bara för att du ska få det här perspektivet. Hur satans mycket en miljard är.
Ja.
1000 miljoner liksom.
Ja.
Det är jävligt mycket.
Liksom. Ja.
Jävligt mycket. Ja. Jävligt många miljoner. 1000 är ganska mycket redan. Liksom.
Ja.
Av vad som helst.
Ja.
Anyway, 58,4 miljarder euro är han värd. Och... det som gav Mike Bloomberg hans rubriker den här veckan var att med alla de här pengarna så har han nu alltså satt ihop en veritabel stab av kampanjmedarbetare i alla så kallade, vad kallas de här balanserande staterna, det vill säga de där man antar att, att valet kommer att avgöras. Mm. Och han har ju råd med det här, så han har, det är en stor jäkla organisation han har byggt upp nu i de här strategiska, taktiskt viktiga staterna. Och dessutom lova att även om han inte blir demokratiska partiets kandidat, så kommer de här människorna att fortsätta jobba för full kraft för den som blir nominerad. Allt för att få ut Trump ur Vita huset. Mm, mm. Så han kan liksom lägga 1 miljard på den här kampanjen,
ja,
lätt.
Ja, det var fortfarande 57 kvar.
Ja, Trump ledde ju nu liksom i hur mycket pengar kandidaterna har fått ihop samlat. Han hade varit över 60 miljoner han har fått ihop. Mm. På andra plats var det Warren eller Sanders på så här blyga 34, vet du, eller sådär. Mm. Så de kan inte liksom gå, det handlar ju om pengar i det här valet, va? Mm. Det hade för länge sedan liksom insett i USA. Det handlar bara om hur mycket reklam du kan köpa. Mm. Så för varje sekund av reklam som Trump köper, köper Bloomberg 2. Mm. När Trump påstår någonting idiotiskt, 2 sekunder senare så kommer Bloomberg in och påstår det motsatta och berättar att han har fel. Mm. Han kan köra över alltså, ja. Trump. Han kan liksom köpa ut, ja, Trump ur huset. Det här är hans plan alltså. Ja. Och han tar inga risker heller. Du vet, hela det här debacle kring vad heter de? Cambridge Analytica, ja, och alla de här som manipulerar Facebook-annonser och mikrotarget och människor med sån här fake news och sånt här som ju då anses vara en stor del av Trumps framgång. För att tackla den här sidan av det, för att, jag menar, Cambridge Analytica jobbar fortfarande för Trump. Ja. Och de köper massor av reklam hela tiden i USA på Facebook. Tydligen kan det rätt svårt att undkomma alltså Trump på Facebook i USA nu för tiden. No, Mike Bloomberg startar ett nytt företag i stil med Cambridge Analytica, anställde alla de ledande han kunde från firmor som Facebook, Foursquare, alltså sån här, targeting experter och sån här, och 50 engineers var det just det där som han sökte. Och med höga krav. Företaget heter Hawkfish.
Ja.
Nu är det på allvar. Ja. Alltså. Nu är det på allvar. Ja. Alla ni andra kan dra åt helvete. Ja. Nu är Mike här. Ja. Och så redar upp i soppan.
Ja.
Så hoppesteg stort här. Han har ju inte ens tänkt börja vara med i debatten. Alltså.
Nej.
Utan han hoppar med i race under Super Tuesday. Alltså, ja. Senare är det februari eller mars.
Där.
Så det här, och det där. Nästa debatt är imorgon tisdag, men han är alltså inte där. Vilket, nej, gör att det blir lite säkert samma skräp mellan Buttigieg och Warren och de här som vi har sett tidigare. Det blir väl den sjätte debatten redan som vi har.
Man kan ju ha, okej, det här är väl ett alldeles utmärkt filosofiskt exempel på när ändamålen helgar medlen, or do they?
Mm, det tycker man väl.
Tycker man det?
Nej, jag tycker att vi kan, jag är beredd att gå väldigt långt för att inte behöva se säsong 2 av Trumps show.
Alltså. Ja.
Verkligen långt.
Ja.
Fråga inte mig hur långt jag är beredd att gå.
För det är just det. För att rent liksom etiskt och moraliskt så, okej, okay, om vi erkänner att den amerikanska politiken är en pengastyrd business. Och där kan man ju börja. Det i sig är ju inte positivt.
Uh-huh.
Det kan väl ingen, utom några extremer, tycka att det är rimligt att den som har mest pengar ska vinna valet.
Så här är det nu.
Så är det nu. Mm. Men det kan inte vara den utopi vi söker.
Nej, men nu måste vi anpassa oss efter verkligheten här, eftersom han på riktigt sitter där i huset.
Så är det, ja. Det andra är ju,
och efter det här kan vi sen liksom fundera på nya valfinansieringslagstiftning och sånt här.
Det andra är ju, och det pratade vi om för någon månad sedan, det är att Bloomberg inte heller är någon idealkandidat.
Mm.
Hans syn på demokrati är uppenbart inte fantastisk.
Han är ju en businessman också.
Ja, och hela den här historien när han sitter och liksom bara inte fattar varför Kina är en diktatur.
Mm.
Sånt har jag svårt för.
Han är, ja, apolitisk politiker.
Ja. Men självklart, jag
tror att på hans miljarder, allt det här liksom är nu då. Alltså,
så är det bara.
Nu har han förbundit sig till och med om Bernie Sanders blir vald till kandidaten. Så kommer han stödja honom.
Jag är ju med honom i den meningen att jag tror att det finns ytterst, nästan var man skulle kunna slänga fram demokraterna, så är det fortfarande bättre än Trump.
Ja.
Det finns, jag kan inte, alltså, gud vad jag inte vill bli överbevisad, men Jag kan inte tänka mig en sämre kandidat än Trump. Det är så himla svårt.
Vi får se.
Det är verkligen bottenskrapet av mänskligheten vi pratar om.
Mm. Ja, det är det. Sämst på att vara människa.
Ja, gud ja.
Väldigt dålig.
Ja.
Men jag tänker heja på Mike Bloomberg nu. Mm. Och den 19 får vi veta vem New York Times stöder.
Okej.
Okay. Så att, det blir intressant.
Han köper om den 18.
Skulle det vara spännande? Andra dåliga politiker, men så länge jag har ännu batteri i min laptop här, så
går jag vidare.
Timo Soini, är det någon som minns honom?
Ja, han var väl någon slags
vagt sådär, va?
Sådär liksom ansikte utåt för någon slags regering.
Ja, just det. Ja. Timo Soini, Sannfinländarnas grundare och sedermera utmanövrerade ordförande, publicerar idag en bok om populismen.
Oh.
Vilket också var hans magistersarbete från universitetet.
Så där, intressant.
Populism, jep. Han säger att det är inte hans ansvar hur det gick med hans parti. Man påpekar för honom att du öppnar ju dörrarna för rasism och sånt här. Så nu, och nu har ju liksom så fascistoida element tagit över ditt gamla parti.
Oh.
Jag är ingen rasist, säger han.
Nej, okej.
Jag är katolik. Jag har aldrig sagt något rasistiskt och jag har aldrig granskats för rasistiska uttalanden. Jag bär ansvar för mina egna synder, inte andras.
Verkar vara en stor tänkare.
Ja, verkligen. Men sen erkänner han sådana saker i sin bok och intervjuer kring den. Populismen behöver fiender. De bästa fienderna för en populistisk politiker eller hans parti är de andra partierna, andra politiker och medierna. Mm. Det är de man ska ge sig på.
Fair enough.
Man måste ha en känsla för folket, säger han. En sån här liksom, som är bara en talang, menar han. Liksom, att avläsa folket. På politiska val kan vinnas med tre ord. Folket vet nog. Det var något annat som han sa. Just det. Med tanke på den här retoriken, den populistiska retoriken, så säger han: det är lätt att producera svårbegriplig politisk mumbo-jumbo. Mm-hmm. Men inte lätt att förenkla saker.
Okej. Okay. Skulle kanske...
Men han, okay. Jag vet att du ska lära dig av det här nu.
Mm, absolut, jag lyssnar.
Han erkänner också att populismen kan bli farlig i det skede när man pekar ut enskilda folkgrupper och börjar klassa dem som mindre värda.
Tror att ingen har gjort det.
Han vill påpeka inte någon rasist själv. Han är katolik. Mm-hmm. Och han har aldrig sagt något rasistiskt. Mm-hmm. Och han tar inte ansvar för någon andras synder. Så nu, jag förstår inte varför du pratar om så här
absurd,
nu.
Absurd, liksom. Jag är inte rasist, för jag är ju faktiskt AIK-are. Det är typ så.
Ja, visst, visst.
Bara okej.
Okay. Ja. Mm. Det där katolikkortet passar bra att kasta ut då. Allt uh-huh. Däremot så lät han förstå, så inte så hemskt mellan raderna heller, att han siktar på presidentvalet 2024. Och säger, va? Siktar du på presidentvalet 2024? Nej. men vad säger du då? Jag säger bara att snart är det presidentval och många partier kommer att behöva en bra kandidat. Gud vad jag inte har saknat den här mannen alltså.
Eller hur?
Va? Jag försökte lyssna på en halvtimmes intervju i Politikaradio idag. Jag liksom, fuck this shit, vet du. Det var ju en orsak till att jag blev glad när han slutade.
Det är ytterst få av de sakerna du sa nu som made any sense whatsoever. No. Folket vet nog. Okej, vi börjar där. För om det nu är så att man vinner val på det. Om det nu är så att man vinner val på det, varför vann aldrig Timo Soini ett val? Eller? Har jag missat någonting? Vilket val vann han?
Nej, han har inte vunnit något val. Nej, det stämmer. Han har aldrig haft största partier.
Nej. Så...
Jag vet inte om vi behöver sätta mer tid på det här. Jag ville bara notera att han är tillbaks. Och vi tydligen inte kommer bli
det, alltså det är ju en väl etablerad sanning nu för tiden i och för sig att det finns absolut ingenting som talar för att det han inte skulle kunna göra comeback ju. Det kan han ju absolut göra.
Nu, hans nya parti, de blåa, fick ju väl 0,3% av rösterna nu i senaste.
Ja, men det var ju ansatsen var felaktig. Det var ju, alltså, de trodde ju att det var deras förtjänst att de fick mycket röster. När det i själva verket var inte just det.
Nej, det var ju så. Mm. Nej. No, vi får se var han finner sig. Men det där, lite spännande är det ju liksom att han tydligen skulle kunna tänka sig att kandidera.
Jag tänkte på honom faktiskt sen som häromdagen när Sanna Marin var i Sverige. Nya statsministern var i Sverige och hälsade på Löfven. Och jag älskar de här bilderna från svensk-finska träffar. För att de ser så himla glada ut. Det är som att de kan slappna av. För att här är liksom ett land som vi kan prata med, som vi vet är väldigt vänligt inställt.
Här är våra vänner.
Ja. Här är våra vänner, ja. Det finns en väldigt liten konflikt i det här. Verkar det som i alla fall. Och så var det ju även på Sonys tid, när han var utrikesminister. Mm. När han träffade Margot Wallström.
Absolut.
Att de faktiskt tyckte om varandra. Ganska
det vet
mycket.
Jag, men åtminstone
det. Nej, men det var den bild de gav ut i alla fall. Och jag upplevde som att det var genuint så att de som även kom överens med varandra.
Mm, säkert. Och Sonny är ju en fantastisk social man som dessutom talar en utmärkt svenska.
På en sån sak. Och jag kan tänka mig att det är samma sak där. Att det beror mycket på att jag menar, ta en sån sak som att om du som svensk utrikesminister åker till Iran. Så det är förmodligen en del. Det är inte så kul, förmodligen.
Det blir så ansträngd stämning.
Ja.
Väldigt snabbt, ja.
Men, och man får en sån här jobbiga frågor om svensk vapenexport och sån skit. Alltså verkligen den här intervjun, det var i Kvartal var det som hade en intervju med Ann Linde i morse och hon fick frågan om just svensk vapen. Alltså det är ju jätteroligt att lyssna på en svensk minister som pratar om svensk vapenexport, för det är omöjligt att svara på ett vettigt
omöjligt
sätt.
Omöjligt att försvara, ja.
Ja, ja. Mm-hmm. Men de gör ju det ändå. På sin liksom politikerjargong som bara är grande.
Du kan uppskatta den här konsten.
Verkligen. Mm. Men i Finland så slipper man ju den skiten. Och jag antar att Sanna Marin tyckte samma och Soini samma förmodligen. Att det är skönt. Man kan åka över och prata lite grann om hur överens vi är om allting.
Just det. Och det här var väl, hon hade väl inget ärende egentligen. Alltså det var bara så att en finsk statsminister ska göra sina första besök alltid till Sverige.
Ja, det är väl lite tradition.
Ja, inte Moskva. Vill påpeka, även om vi har längre gränser med dem.
Nej, jag vet. Det kanske händer i framtiden.
Tarja Halonen gjorde faktiskt ett brott i traditionen där och åkte först till Estland och sen till Sverige. Vanligtvis har vi alltid åkt först till Sverige, men hennes Estlands besök var inofficiellt.
Ja, just det. Inofficiellt.
Sån här trickeri. Alltså.
Just det, hon skulle bara köpa lite öl.
Hon var ju inte så jätte förtjust i svenska. Så där som man skulle kanske tänka sig i egenskap av socialdemokrat som hon var. Mm. Men det kanske var finlandssvenska hon inte tyckte om närmast. Minns du, jag intervjuade henne nämligen.
Mm.
Och då skulle det handla om liksom hennes presidentens, var hon då, presidentens liksom syn på tvåspråkigheten i Finland. Och, bla, 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 sånt här. Och då drog hon till med någonting som ingen hade vågat säga tidigare. Vilket var att nu borde svenskarna i Sverige också lära sig lite mer finska. De har en jättestor finsk population där också.
Det här, intressant.
Ja. Mm. Och det här är något som ingen har för eller efter har liksom. För alltså det om ska vi säga att om en sannfinländare skulle säga det idag så skulle det vara liksom typisk sån här liksom shit jargong liksom. Ja. Men det här var Tarja Halonens åsikt.
Vad tycker du om det då?
Jag tror jag skrev att hon sa så.
Mm. Ja, okay.
I egenskap av reporter så skriver jag bara vad folk säger.
Såklart, du är konsekvensneutral.
Jag har inte så mycket. Liksom.
Vet du vad Sanna Marin har att tampas med annars då?
Mm-hmm.
Som är kanske viktigare än Sverige.
No.
Det är allt fler dör i Finland i bastun.
Allt fler. Hur många var det förr? Hur många blir de nu?
Ja, så...
Är det här en oroväckande trend?
Under 00-talet så dog mellan 30 och 40 bastubadare årligen.
Okej.
Okay. Och nu, 2017 och 2019, så har 50-60 dött.
Oj.
En radikal 50% i ökning uppåt, nästan 100%.
Det är säkert invandrare som inte förstår hur man badar.
Exakt. Nej, det finns tydligen två skäl. Uh-huh. Alkohol i bastun, vilket jag känner så här, det känns inte...
Nej, de börjar med det.
Exakt, exakt. Det måste folk gjort alla tider. Och demenssjukdomar.
Ja, just det. Mm. Så de bara dör det liksom. Så.
Folk glömmer bort att gå ut.
Precis. Ja. Det är tragiskt.
Ja.
Det där med öl i bastun eller alkohol i bastun, hur ställer du dig till det? Ska man sitta och dricka öl på bastun?
Jag är ju av skolan att man får göra det.
Man får, ja.
Har man alkohol in i bastun, absolut. Att det kan vara ganska gott att ta med sig en öl in i bastun.
Den blir ju väldigt snabbt väldigt het.
Den blir väldigt snabbt väldigt het, men jag är ju svensk, så länge sitter jag ju inte.
Du läser det så, ja.
Ja.
Just det.
Så om jag har med mig, tänker jag. Mm.
Jag har inte något emot
att man gör det. Alternativet är att dricka upp den snabbt.
Jag undviker ju det själv. Jag tycker den flaskan blir obehagligt het och det är svårt att dricka. Annars också liksom,
på något sätt, för det är liksom, det är inte ett forum. Däremot efter att ha liksom piskat sig halvt från vette och nästan dött då, så som man nu bara bastu, om man har ens ett uns finsk blod i sig, så det här, så smakar ju en öl så sjukt gott, vet du.
Det är väldigt gott.
I frisk luft, när du sen äntligen får frisk luft igen och sån här liksom. På tal om att dö så dog min laptop nu, men han skrev upp mina två sista ämnen.
Okej, jag ska bara tillägga här, och det är att och det här tycker jag är så roligt, för att man kan ju inte häva ur sig en sån här nyhet i Finland och bara släppa det där. Utan det måste ju liksom ändå visas på att bastu trots allt är bra. Så Östra Finlands universitet då har i en studie slagit fast att det är ändå hälsosamt med bastubad.
Jag såg det. Jag undrar om det har att göra med det här. Det börjar komma för flera olika sån här liksom, ska säga, feature-forum. Mera sån här liksom blaj-publiceringar som folk förstås älskar att retweeta. Sex hälsofrämjande effekter du inte visste att bastun har. Vet du, sån här överraskande hälsosamt att bada bastu. Och så här. Så det måste ju vara alltså helt propaganda.
Ja, jag är just det här. Fine. Det finns säkert bra saker. Här till exempel säger de att risken att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdom är lägre för personer som bastar 4-7 gånger i veckan.
4-7 gånger i veckan. Det var det som var så vansinnigt också. Det ska vara höga temperaturer också. Inte bara gå så här svensk bastu, du går in och värmer dig en stund. Utan du ska liksom, vet du, verkligen få upp pulsen och det ska, vet du ska känna av den här, liksom, den här hettan.
Jag tycker att allt är lagom är bäst här.
Men, inte bastu.
Men det är ju exakt samma sak som, för jag är så här, om du gillar att basta så tycker jag att du ska basta. Men basta inte för länge, för då kanske du dör.
Sant, men ofta, okej.
Men det här är samma sak som isvaksbadarna. Jag har inget emot att bada en isvak då och då. Jag kan tycka att det är ganska skönt om man just har badat bastu innan.
Du har gjort det här.
Ja, ja. Och det är ju skönare än vad man kan tänka sig att det är. Lite som surströmmingsätare säger att det är godare än vad man tror att det är. Men min poäng är att om man nu tycker om det så är det alltid folk som talar om det som att de vill göra det. De talar alltid om att det är väldigt hälsofrämjande. Främjande, ett bättre ord. Och jag är så här, eller så tycker du bara om det. Det är liksom okej. Okay. Man kan tycka att en sak som de flesta tycker illa om är skön. Eller som de flesta kanske avskräcks från är skön. Och du behöver liksom inte motivera dig med något annat skäl än att du tycker att det är skönt. Jag menar, det är liksom inte, alltså, det blir, för mig blir det så skevt när man liksom gör till någon slags argument. Du borde hoppa i havet när det är is för att du blir mindre förkyld då.
Det är bra för dig.
Jag tänker att det finns bättre och enklare sätt att lösa det på.
Det här låter lite som den där populistiska medicinen som Muminmamman också föredrar. Allt som är gott är bra för magen, ja.
Säg så.
Jag tror det finns ett sånt citat.
Fast det är ju sympatiskt.
Det är ju sympatiskt, men det är ju åt helvete fel.
Ja, det är klart det. Men det här är ju mer typ, liksom försöka få medicin i ett barn. Liksom.
Aha.
Det kanske är äckligt, men det är bra för andra. Det är bra för andra orsaker. Liksom.
Ja, jag vet inte vilken ålder lär sig att förstå att man vet bättre.
Ja.
Ta din medicin så mår du bättre. Nej. Jag vill inte.
Nej, det är framåt 20 år.
Gå till dagis nu, det kommer bli jätteroligt. Du vill inte ändå sitta hemma och pappa sitta och skriva.
Ja.
Jag vill. Men det blir jätteroligt. Alla mina kompisar är där. Nej. Därför. Ingen bitterhet här.
Vi har tydligen väldigt liknande barn vi två.
Jag tror att de alla barn är samma barn.
Så att dagens tema är vasektomi då.
Vasektomi och bastu.
Vad heter det? Så är det. Vet du Vita huset?
Jag vet två Vita hus.
Ja, Vita huset, extra Vita huset drar i Washington i USA.
Ja, det finns ett sånt.
Twittrade ut helt randomly. Titta, det snöar.
Ja, det är sant. Och alla i Washington bara, nej.
Nej, det var 20 grader.
Det är 20 grader varmt, ja.
Ja. Och det här är ändå fantastiskt ju. Det är fantastiskt. Det här är väldigt mycket folk.
Det är vansinnigt
bäst.
Alltså.
Ja.
Problem, alltså den här, det var idag de tweetade ut den, eller igår då. Men den här bilden var väl tagen den 7 januari när det de facto hade snö.
Okej, ja.
Men de publicerade den idag på det Vita husets officiella Twitterkonto med captionen
First snow of the year.
First snow of the year, en vecka senare alltså.
En vecka efter att the first snow of the year hade kommit.
Det är lite konstigt.
Jag vill ha en förklaring.
Jag tror inte man får någon längre från Vita huset.
Nej, man får ju inte. De har inte haft några press briefings på ett år heller.
Nej.
Det är bara lade de av mig.
Ja.
Fucking Bloomberg måste vinna det här nu. Han måste bort. Vi kan inte hålla på. Jag orkar inte längre. Det snöar. Men det, du menar alltså att det här är en del av den här dupering, gaslighting, duperingskampanjen som Trump och hans administration har liksom hållit på med. Det vill säga, vem tror du på, mig eller dina egna lögnaktiga ögon?
Ja, alltså i sin värsta tolkning blir det väldigt orwellskt här. Verkligen.
Ja.
Liksom det här liksom, diktatet från partiet. Liksom. Tror inte på vad du ser. Verkligen. Men jag vet inte, eller så är det bara trollning. Bara liksom, vi gör fan vad vi vill.
Tydligen, ja.
Ingen spelar
bara roll. För att uppröra liksom lite. Man ska inte hålla på så här.
Nej, man ska inte hålla på så här.
Nej. Och jag tror inte att han har de bästa avsikterna bakom heller. Så att,
nej.
Så att det, men det visar sig bland nyare forskning om bekräftelsefelslut. Alltså confirmation bias, ofta talar om. När man ska försöka övertyga någon annan människa om någonting. Det fanns en ny artikel om hur jäkla jobbig inställning det här är som vi har alltså inprogrammerat i våra hjärnor.
Ja.
Att vi är så benägna att tro på det vi tror på.
Ja.
Det vill säga, om du presenteras med motsägelsefull information, det som ifrågasätter det som du tror,
ja,
så har du väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det gör ont och det är liksom, vet du, saker går sönder i princip i din hjärna om du ska måste liksom ändra en åsikt eller en uppfattning om något.
Ja, men det har man ju varit med om.
Visst.
Absolut.
Ja, men det räcker inte ens med liksom att du presenteras fakta. Eller
nej.
Så här, liksom. Nu har jag läst en forskning som handlar om det att om jag påstår någonting till dig som du, ska vi säga, inte visste eller har annan åsikt om eller har annan uppfattning om och jag framstår som väldigt övertygad om vad jag säger, då låser din uppfattning sig ännu starkare.
Mm.
Medan tvärtom, om vi har samma åsikt så lyckas min övertygelse förstärka din ännu mer.
Just det. Mm.
Men är inte fascinerande? Alltså liksom, låt säga att jag vet nu att 2 + 2 = 4.
Ja.
Jag berättar det för dig som en människa som inte nödvändigtvis har figured out det här.
Nej.
Utan går omkring och tror att det är 5.
Ja.
Och jag menar, tänk dig vilken övertygelse jag kommer med den här informationen till dig med.
Ja.
Och du håller fast vid 5. Och ju mer övertygad jag är, desto mer låser du dig.
Ja.
Vi har ju ingen chans att liksom nå varandra.
Nej.
Alltså, ska vi säga, vi har aldrig haft någon sån chans.
Nej.
Men det är ju bra att liksom folk forskar i det här. Varför det är så jävla svårt.
Ja.
Att försöka övertyga någon om någonting nytt.
Ja. Det vore intressant ifall en forskning kunde leda till någon slags liksom nyckel.
Det var det jag sökte. Det är det första man började sen. Liksom, how to overcome confirmation bias in others.
Ja.
Och det finns ju några sådana här liksom,
psykologiska,
retoriska trick. Det gör ont, de här trickerna också. Vet du, hur du ska börja. Du måste börja med en oerhört ödmjuk approach.
Ja.
Vilket ju är precis vad den här nya forskningen bekräftar. Du får inte komma övertygad.
Nej.
Utan du måste komma liksom respektfullt och frågande.
Ja.
Fram. Om liksom ditt slutmål faktiskt är att lära eller informera den andra om någonting som du vet är sant.
Mm.
Så det är värsta misstag att du verkligen närmar sig den här personen som om det vore så.
Ja.
Och det, fuck. Är det här någonting man får lära sig i lärarutbildning? Jag
har ingen aning. Men jag vet att det finns ju väldigt goda exempel på till exempel Twitter av enskilda individer som uppenbart har knäckt den här koden och därför nått väldigt stor respekt inom en ganska bred skara människor.
Det måste ju vara en läggning.
Det kan vara så, en personlighetsläggning. Ja. Att
man just, inte blir irriterad på idioter.
Nej, men precis. Dels det. Tålamod är ju en fantastisk egenskap som ju tyvärr inte är jättevanlig.
Fan, man ska få lite av det.
Ta en sån som Niklas Orenius på DN. En av journalisterna. Alltså.
Träffade honom på bokmässan.
Jag har aldrig träffat honom själv, men han framstår som ungefär den mest sympatiska människor man kan tänka sig.
Det kan jag intyga efter vår en minuts encounter.
Han får fria mängder skit ändå, naturligtvis. Men sättet han hanterar den skiten på är, upplever jag, som nästan unikt, i alla fall inom svenska journalistkåren. Och vad det gör att han har även ganska stor... Alltså han kan få till ett samtal som faktiskt är kreativt och som faktiskt är respektfullt. Inte med alla, men med väldigt många fler än de allra flesta.
Mm.
Och det gör också att hans texter tenderar att bli mer lästa med lite öppnare ögon av fler människor. Självklart är det fortfarande många som läser det som de vill läsa. Men jag upplever det som att det finns, och han är inte ensam, det finns några stycken sådana till exempel som kanske inte är lika kända som han. Där jag upplever att det finns liksom vissa nyckelpersoner helt enkelt som klarar det här balansgången. Och jag upplever, precis som du säger, att det är mycket i deras personlighet. Det är inte nödvändigt att de har en viss metod.
Nej, jag tror inte heller. Jag undrar om, även om man skulle ha en sån metod, så skulle man antagligen verka ogenuin när man praktiserar det.
Ja.
Jag menar, jag märker ju att jag klarar inte av att skriva en tweet utan någon slags liksom dålig attityd.
Ja.
Jag tror jag måste snart lägga av med det, för att jag märker att jag bara piss off människor hela tiden.
Ja.
Jag lyckas inte vara liksom respektfull och ödmjuk.
Nej.
Det är antagligen att jag har något fel i huvudet.
Och sen ser det ju som vi inne på förra veckan. Jag vet inte, det är väl fan de flesta är väl så.
Det var ju okej förr liksom att vara lite så här edgy. Nu tycker jag att jag irriterar mig på det.
Vi var ju inne på det förra veckan, att det faktiskt är en strategi rent av, på inte minst sociala medier, att vara rätt edgy.
Så mitt problem är det att jag är en ohövlig tölp som försöker vara liksom snäll och saklig.
Ja, ja.
Så det är liksom, den här smutsen lyser igenom i allt jag gör.
Okay.
Jag lurar ingen liksom, med min försonande, liksom, vad ska jag säga, låtsas försonande ordval och formuleringar. Och så här. Nu har man ju ingen tone of voice på det viset.
Nej, för det har man ju.
Man har ju, men bara liksom, det är ändå bara, vad säger man, att skriva en text motsvarar ungefär 8% av den impact som talat har.
Jag tänker när man talar så här, över 10 000 inlägg, tänker jag, det borde ändå bli mer än 8%. Att man kan börja liksom utföra en viss ton här.
Säkert, ja. Mm. Ja, säkert. Säkert. Man börjar lära känna den här personen kanske, om man är intresserad av det. Text tolkas så jäkla konkret och väldigt olika av människor.
Ja. Jo, så är det ju.
Men sen så finns det sådana här underverk som just Orenius, som kan liksom, som kan formulera sig ledigt och oprovocerande.
Ja.
Helt antagligen utan att anstränga sig. Och de ska belönas med att bli lästa.
Ja, ansträngande är det nog. Han försvinner ju med jämna mellanrum från sociala medier för att han inte orkar, helt enkelt.
Ja, det kan jag förstå. Om man är så god som en ängel som han, så vill man ju inte ligga där i den här grisstien med oss andra.
Men så kommer han tillbaka igen. I alla fall, jag vet inte, jag har inte sett honom på tag nu. Jag hoppas han kommer tillbaka.
Mm.
Men, och han är ju dessutom en väldigt duktig skribent, ska man lägga till.
Absolut, ja. Ja, jag minns vårt korta möte med Jeanette Björkqvist som var värdinna för honom på bokmässan.
Mm.
Jag tror vi råkade vid något bås. Jag tror jag fick ur mig något så intelligent som jag tänker du skriva väldigt bra. Eller något liknande. Ja. Som han säkert minns med värme.
Ja, inte lätt. Nej, fasen alltså. Det där med, det är inte lätt. Jag upplever mer och mer att jag också hamnar i de där fällorna. Och det är ju absolut så att om man läser en rubrik med något man håller med om, så är man så här, jag visste det. Men alltså om man läser något man inte håller med om, så kan man läsa en hel artikel och fortfarande hålla med.
Mm, det är något fel här.
Det är något fel här.
Så är det. Ja. Nu är vi på Fergie time.
Ja.
8 minuter övertid, så är det bäst att någon gör ett mål nu, så att vi får slut på den här matchen och domaren kan gå hem.
Okej. Okay. Jag kan bara kort nämna alldeles för sent att jag var på Vintercirkus här i Helsingfors på Kulturkvart. Det är ju alltså en ny cirkus egentligen. Liksom med akrobater egentligen som för fram en varje år med ett nytt tema under 2 månaders tid ungefär från november fram till nu. Tyvärr, det är slut nu. Så det går inte att se.
Okay.
You får take my word
tack
for
för
it.
Tipset.
Precis, alldeles för sent är jag ute. Men,
då ger jag ett tips.
Ja.
Den här podden lyssnas tidigast på antagligen måndag kväll sent eller på tisdag morgon. Men på tisdagen den 14 så har vi ett ansvar, medier och trovärdighetsseminarium på G18 med start klockan 14. Jag ska leda en panel som ska diskutera hur medier ska agera för att få eller vad ska jag säga, återbörda eller behålla sin trovärdighet i medborgarnas ögon.
Intressant.
Det här ska vi snacka om imorgon. Ja. Mm. Så att kanske någonting om det nästa vecka.
Gött.
Så fint. Nu känns det tomt.
Nu känns det tomt. Nu har vi fått ut det vi vill få ut.
Det var det.
Propagandan är klar.
Informationen är traderad. Nu är det upp till er.
Ha en fin vecka.
Tillsammans.
Här är det senare. Jag har stått här. Jag har stått här. Jag har stått här.